Hej och välkomna till en julspecial av Kungpodden.
Ja, Konungarnas Konungpodden.
Konungarnas Konungpodden. Idag ska vi prata om Konungarnas Konung.
Ja, Hosianna, Davids son.
Davids son.
Chancellor, the mighty God, the everlasting father, the king of kings, Jesus.
Ja, sonen, känd från sonen, fadern och den heliga anden.
Den gamla dansbandet.
Vi spelar in från... Det är Julia Haga i Örebro. Nej.
Nu blandar du upp det. Det är Julia Haga i Göteborg.
Exakt.
Där jag... Där får ni veta lite vart jag kommer ifrån. Det är vi hemma hos mina föräldrar faktiskt. Mm. Omgivna av presenter. Som väl ska delas ut om några dagar antar jag.
Mm. Finns väl inget bättre ställe att spela in ett julavsnitt av Kungpodden än här egentligen.
Nej.
Tyvärr har vi inget krucifix där kungen själv kan kika ner på oss.
För att kungen sitter på krucifixet menar du?
Men Jesus då är kungen. Aha, inte Carl Gustav.
Jag trodde du menade att Carl Gustav var...
Absurda krucifix med Carl Gustav som hänger...
Det var en sån extremt okyrklig familj. Så när du kom på julavslutningar och sånt så var det att du blandade ihop alla så här nationella, monarkiska och religiösa symboler. Gustav Vasa korsfäste svåra synder och delar därför ut påskägg varje år.
Det är så det är, eller? Eller vadå?
Innan vi går in på konungarnas konung, Jesus, och det är ändå hans födelsedag. När det här avsnittet släpps, vi spelar inte in på julafton kan vi spoila, men vi kommer släpp, det släpps på julafton.
Idag är det den 24 december.
Idag är på den 24 december, julafton. Så det är hans dag, inte hans dag, det är hans afton, det är hans kväll. Så... Ja,
det är hans afton. Det är man så här födelsedagsafton.
Jävlar vad vi sidetrackar nu här. Nu måste jag fokusera lite här. På Jesus Kristus afton här. Yes. Så ska vi prata om honom. Men innan han får ta över scenen och varför vi ska motivera varför han är en kung, värdig kungpodden, så tänkte vi köra det mer sekulära kungalivet lite här. Vi får inte glömma det.
Ja, vi kommer börja med, som alla kärleksfulla och älskande lärare och föräldrar och såna här fadersfigurer, så vi ger och tar. Vi smäller och vi kysser. Vi håller om och vi smiskar. Jävligt dålig uppslutning under våran kampanj för att impeacha Chris O'Neill. Alltså.
Ja, det, jag har nog aldrig varit så besviken i mitt liv, tror jag. Vi startade ju en kampanj i förra avsnittet. Eller kanske förra vid det här laget i och för sig, va? Där vi ville impeacha Chris O'Neill, vilket... Vi översätter till avsätta, vilket kanske är fel. Och att apanaget skulle sluta betalas ut. Han skulle betala tillbaka det. Han skulle lämna tillbaka Madde.
Precis.
Varken kungen Opel eller vad fan det var för något.
Toyota var det.
Varken kungen, Toyota, svenska folket eller hovet har ryckt in här. Kungen är säkert upptagen. Det är jul.
Det förstår vi ändå.
Han har en jättestor familj som han måste köpa presenter till. Men att det svenska folket då, i alla fall inte våra lyssnare, inte har... Har vi fått en enda underskrift på den
här listan? Vi har 8 underskrifter.
Oj, vi har det då.
Ja, men vi har 62 views.
Ah.
What the fuck is up there? Vi har fått underskrifter av bland annat mig, Simon Ekhamra.
Jag har inte skrivit på.
Du har inte skrivit på, ditt jävla miffo.
Så vi har också fått... Jag brukar kalla mig själv för Simon Ekhamra ofta.
Jaha, han är också en av våra patrons. Tack för det, Simon.
Ja, just det. Vi får typ 5 kronor av honom, va?
$5.
Ja, jag har inte sett ett spår av de där pengarna resten.
Har du... Men vi har ju inte fått några pengar än, för vi har bara släppt ett avsnitt som vi har tagit betalt för.
Okay.
Lugna puckar här. Vi har också min kusin Malte Wiklund som har skrivit på. Joel Karlberg Torssell har skrivit på. Och Ingvar Ikea Kamprad med stora bokstäver har skrivit på också.
Jag tror inte att det är Ingvar Kamprad.
Nej, det är Ingvar Ikea Kamprad.
Ja, just
det. Totally different guy, man. Ja, för några dagar sedan, alltså absolut inte idag när vi spelade in den här podden, utan för några dagar sedan, eftersom att det här är julafton idag, så la jag upp på Kungpoddens Facebook-sida en bild på en tidning, en mycket trovärdig tidning.
Mm.
Och om ännu en skandal, där Madde då har blivit utsatt för en otrohetsskandal.
Mm. En skandal där de har blivit utsatt för en otrohetsskandal?
Ja, för det ska vi tillägga så att jag har faktiskt ingen aning om hur det är. Det står faktiskt ingenting om att det är Chris O'Neill som har varit otrogen eller någonting. Det kan vara så att, jag gissar på att det är någon typ som...
Du köpte inte eller öppnade numret?
Nej.
Nej. Men det tycker inte jag vi behöver göra. Det står... Vi har en viss expertis där vi kan uttyda det här som orakel i det antika Grekland. Ungefär.
Madde skakas av otrohetsdrama. Citat. Han hade en relation med en underställd. Slutcitat. Citat, det är en mardröm, slutcitat.
Nyckelordet här är ju relation, om det är en intim relation eller inte. Men om det är en mardröm från Maddes vittnesmål, då får vi anta att det var inte en bra relation i alla fall.
Nej, och jag tänker också, alltså det står att Madde skakas av otrohetsdrama. Ingenstans här står det faktiskt är att det är deras relation som är i skakning av en otrohetsdrama. Det kan vara någon hon känner. Men, Men så är det ju inte. Nej. Så återigen,
vi vet att Chris Neal har varit otrogen nu.
Ja, Chris Neal har varit otrogen. Han har tagit apanagepengarna, gått till en bordell. Han är fortfarande tjock. Mm. Och så har han väl köpt sig kärlek med skattepengar. Det är det enda jag kan se där. Men underställd.
Och kungen skulle få skit då för att han gillar att gå på strippklubb ibland, ja, med sina kompisar. Ja. Men Chris O'Neill som bevisligen har använt apanaget för att köpa horor, ja, vilket vi vet.
Ja, 100%.
Stämmer inte där i förtal. Så, men vi vet ju det med 110% säkerhet. Jag ska double downa på det här.
Jag får klippa ner en sån här i början av det här, så har jag bara en sån här, allting som sägs i det här podden är baserat på påhittade karaktärer och alla tillfälligheter. Men
vi finns inte, det här är inte riktigt på. Det hör här inte riktiga ljud egentligen. Allt är Matrix.
Så, inte minst till dig själv, Anders. Mm. Läxa, bakläxa. Skriv på för att impeacha Chris O'Neill. Dela change.org-sidan. Men med det sagt så är det ändå juletider. Så vi förlåter.
Ja, det tycker jag att vi kan göra. Särskilt mig kan vi förlåta. Jag har ju inget ont gjort. Kanske inte något gott heller. Och det är lite därför vi är i den här knipan just nu.
Mm.
Men vi tänker att nytt år, ny start. Och yes, då, ja, 2020 är året som Chris ryker.
Ja, fan, det tummar vi fan på.
Tummar vi på det?
Tummar vi på det.
Tummis. Det finns ingen ljudeffekt i tummis i mick, men...
Ja, det kanske kommer ändå, även.
Tum! Där satt den.
Spott i hela mitt ansikte.
Mm. Nej, det
är okej. Okay. Ja, och med det sagt, med den där brassklappen och påminnelsen till våra lyssnare, så ska vi kasta oss in i det omåttligt populära inslaget Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av den svenska kungafamiljen.
Det är bra. Härligt.
Ni är redan på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tala om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
Så här är det. Vi har ju gått vidare från att bara använda oss av Svensk Damtidning i det här inslaget till att, ja, men bredda lite mer. Så att det är, ja, men lite alla tidningar som helst.
Mm. Men i ande så är det bara Svensk Damtidning det handlar om.
Precis, så vi tänker att vi, i princip är ju allting Svensk Damtidning fast två olika tidningar. Jag har en artikel som jag blev länkad till den här dagen med högst intressant fakta om konungens julklappsinköpning.
Mm.
Så heter det inte, men handel, julklappshandel. Mm. Så heter det kanske. Det här är från Aftonbladet. Och då kan Kerstin Nilsson berätta för oss att Carl...
Va? Eller är hon journalist?
Det är journalisten.
Jaha, okej. Okay.
Tack för ditt gräv,
Kerstin. Tack, Kerstin. Välkommen till podden om du vill.
Ja, välkommen till podden.
Vi kan anställa dig. Vi får $1 per avsnitt.
Vi får ju $7.
Vad är det? 70 spänn?
Alltså. Ja, typ. Vi får typ 70 spänn per avsnitt.
Fan, det kan man köpa.
Mer kan det bli.
Ja. Man kan köpa en måltid per avsnitt och så lukar.
Ja, verkligen. Men vi delar ju på de pengarna visserligen. Ja. Mm. Plötsligt kikade självaste Carl den 16 Gustav fram bakom bokhyllorna i Sickla köpkvarter i Nacka. En hel trave julklappsböcker, vilka säger vi förstås inte, blev det. Alla med fint papper och namn på. Det här är då ingressen. Så, i Sickla har kungen dykt upp på en akademibokhandel och bara bokhandlat lite.
Seriös fråga, tror du han så här utannonserade innan han kommer? För det blev ganska mycket uppståndelse. Eller tror du bara han är med livvakter och så här såklart, men tror du han bara rullar in?
Jag hoppas att han bara rullar in. Enligt artikeln skönligt. Så rullar han bara in.
Mm, fast det känns lite som att den artikeln vill att han bara ska rulla in också.
Ja. Mm. Det som förvirrar mig här, det är att det ser verkligen ut att vara akademibokhandeln. Det är akademibokhandeln. Jag har en vän som har jobbat på akademibokhandeln som pekade på en av bilderna så här. Kolla, han står och tittar på så här bokvänners hyllan som är typ så här. Om man är med i klubben så får man lite bättre rabatter.
Har han klubbkort?
Ja, tydligen. Det är det jag gillar. Han har klubbkort. Men jag tänker så står det så här.
Kan du göra att jag har 10 köpet till gratis? Så...
Är ni medlem? Är kungen medlem? Ah, ja. Personalen stod på tå och hjälpte till. Såg in paket. Ögonen böj. Står det här. Och under... jag kan svära. Det kan ju hända att han också får en bok i julklapp. I lördags siktades nämligen drottning Silvia på NKs bokavdelning. Enligt... Svensk Damtidning. Cirkeln är sluten.
De är ju liksom spindeln i mitten av nätet,
ja.
Att all rapportering är ju liksom graviterar ju runt om på något sätt.
Ja, vissa pratar om så här nyhetsbyrån TT. Men de vet ju inte att det är SD som är inte Sverigedemokraterna. Svensk Damtidning som är.
Men det kan ju vara så att SD också bara är en frontorganisation för Svensk Damtidning egentligen. Och att de så här helt opportunistiskt stoppat på det här med invandrarfrågan för att vi vet att det går hem i stugorna. Och sen så kommer de bara så här tokmonarkista loss SD,
ja.
Några år.
Intressant.
Ja.
Intressant take.
Vi lanserar den konspirationsteorin som är en total sanning som ja. Vi vet att det är så.
Allt som sägs i den här podden är påhittat av Ludvig Lindgren. Ja, jag var inte mycket mer än det. Jag tänkte bara att det var, jag ville sprida lite härlig kunglig julkänsla.
Han är precis som oss, kungen.
Han är precis som oss, Sylvia också.
Ja.
Han blir det enklare klassiska, vad fan ska jag köpa i present? Böcker gillar väl folk?
Ja. Jag har köpt en bok i julklapp, det kan jag säga nu. För ja. Det här spelas in på julafton, så det är ändå ja. Överspelat.
Mm.
Grattis, Tage.
Är det bebis-Tage?
Ja, nu tänkte jag att jag skulle ha mitt privatliv lite privat här, men...
Jag kan ta bort det.
Ja, men han är bebis, så...
Är det pip-Tage?
Vi kör på det.
Ja. Okej. Och med det sagt så kastar vi oss in i julspecialen av Kungpodden. Konungarnas Konungpodden.
Hurra!
Hurra! Hosianna!
Hosianna.
Halleluja!
Helgud! Jesus! Blood! Jesus! Are you king? King of the Jews!
Nice. Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Ja, Kungpodden. Vi brukar vanligtvis vara en ganska sekulär podcast. Alltså vi kan inte så här, Gud i sig själv är ju en kung kan man ju tänka. Och man skulle kunna göra en hel podcast om honom. Om man skulle vilja sträcka det här konceptet. Men anledningen till att vi pratar om Jesus idag är för att han är... Det finns ett argument för att han är en sekulär, en världslig kung på sätt också. Det här är någonting som vi kristna kanske inte lägger så mycket vikt på idag. Men alla som har varit på en skolavslutning någonsin kanske har hört folk sjunga Hosianna, Davids son.
Det här var en sån här grej som förvirrade mig när jag var liten. Dels den här klassiska, vad fan Hosianna och varför det är ett killnamn, det låter som ett tjejnamn. Och sen dels också det här Davids son, man tänkte mer på det. Sen efter ett tag så insåg man ju att fan, hans pappa heter ju Josef alltså.
Som också så här inte är hans pappa.
Nej, för det är Gud som är det. Så det är så tre farsor till den här Jesus.
Det är extremt firande. Men David är ju då såklart kung David. David of Judah, som det står på David of Judea, som man såklart ska säga på svenska.
Känd från fighten David versus Goliath.
Ja.
Eller?
Ja. Jag bara tyckte det var väldigt roligt, känd från fighten.
Ja, det är såhär battle of the, vad heter den där klassiska boxningsmatchen mellan Muhammad Ali och någon annan.
Ja, jag tänkte det som
sånt. Rumble in the jungle, är inte det?
Ja, David är i för sig inte alls den första. Okej, så den första kungen av det enade kungariket Israel är då Salomo. Nej, det är inte alls, förlåt. Det blev fel direkt. Saul, menar jag.
Saul.
Och Saul, jag minns inte riktigt vad hans grej är, men det är någonting med att han styrs av något så här rabbiniskt råd eller något där egentligen. Och sen så smörjs han i den här oljan och att han är välsignad av Gud. Och så får han vara judarnas tough man och så styr han över de här olika stammarna som de är uppdelade i innan dess. Så har de ett kungarike, sen så kommer David, känd från fighten David mot Goliath.
Yes.
Jag tänker mig på den här, fan heter det, när boxaren skulle möta den här MMA-killen.
Nej, det här är mycket mer nyligen.
Ja, precis.
Men det vet jag fan. Men Rumble in the Jungle är väl så klassiskt.
Det mycket vi kan om sportboll.
Jag kan väldigt mycket om raceball, ska jag säga.
Ja. Hur som helst. Så det är David som tar över då. Han är liksom, han har ju någon form av legitimitet från Saul, men han är inte son till Saul, tror jag, utan han tar över på någon jävla vis. Jag minns inte hur. Men alltså den davidiska linjen, eller det kungadömet av Israel, det är jävligt kortlivat. För att sen så är det Salomo som tar över. Och där börjar riket splittras redan så. Och det går upp i kungadömet Israel och kungadömet Judea. Och den nordliga av dem, vilket jag tror är Israel, de blir erövrade av babylonierna, tror jag det. Och då är det en stam som, det är the lost tribe of Israel. Eller Judea, jag kommer bli, oh, Israel, det är de som är de nordliga. De försvinner iväg och det är en sån här stor grej inom judendomen vart de är. Och det här söderut finns kvar ett tag och bla 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 bla. Men den här kungalinjen från David, den existerar ganska, det här är ju långt före Kristus. Och den existerar ganska lång tid och den minskar och minskar i betydelse. Men den har en politisk betydelse, men den har alltid en religiös betydelse. Och det är i den judiska messiasprofetian.
Yes.
Så är det väldigt viktigt då att det är lite som kung Arthur, the once and future king. Han ska komma tillbaka när England behöver honom. Eller när domedagen kommer och judarna behöver honom. Så det är väldigt viktigt i messiasprofetian att han är släkt med David. Och att han är född i Betlehem.
Ja, just det.
För att det är David.
Och det kommer vi återkomma till.
Vi kommer återkomma till det.
Till just Betlehem-grejen.
Och jag tror att den davidiska dynastin dör ut på 1200-talet egentligen. Men då har den tappat ganska mycket i betydelse sen dess. Och sådär och sådär och sådär. Jag tror att det fortfarande är judendomen att det ska vara... Alltså de menar att Messias inte har kommit ännu.
Nej.
Men de har fel.
Ja, verkligen.
Jag ska verkligen
inte... De tror ju att han inte har kommit än.
Jag tänker ta parti för kristendomen här, jag är inte religiös. Men det är... Men ta parti för Jesus däremot. Ja. För han är kung. Han är alltid på kungarnas sida.
Oavsett vilken kung det är. Det var alltid kungens.
Alltid kungarna. Hur som haver. Den dynastin dör ut någon på 1200-talet med den religiösa betydelsen. Bla 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 bla.
Men 1200-talet innan Kristus.
Nej, efter Kristus. Dynastin dör ut så långt efter Kristus.
Jaha, okej. Okay.
Men den har, alltså den börjar förlora politisk betydelse ganska hårt. Det är så lite spännande. De utvandrar till de här, det är så här judar som utvandrar till Spanien och sen åker de vidare och de har någon koppling till de här husen. Och det finns så speciella lagar om dem i så här judiska communities, de som tillhör den davidiska linjen och sånt där. Men det är en massa sidläsning. Det kan jag tipsa och Wikipedia-forska om man vill.
Ja.
Men de kristna då, som börjar som en sekt inom judendomen, de säger ju att det som hände här, typ 30 efter Kristus, man uppskattar att Jesus var ungefär 30 år när det här personen och alla de här grejerna pågår.
Yes.
Det som evangelierna huvudsakligen berättar om. De menar att han är släkt med David, och de får krumbukta om det här som fan. För det första så är det, för det första då så föds han till Maria, och som då är gift med Josef.
Ja.
Men hon har ju fått barn med Gud. Och då tänker man, ah, okej, så de gjorde bara den här enkla grejen, att han är ju barn till Gud, och Gud är ju på något sätt far till David, för han är far till alla. Nej. De måste bevisa att Josef är besläktad med David, vilket är ganska svårt att bevisa, för han var nog inte det.
Nej.
Och de måste hitta på det. Men man frågar sig då, vad spelar det för roll? Det är ju inte ens hans pappa. Men de säger, jo men lite grann. Lite grann är det hans pappa.
Om man vill.
Ja, och det är... Ja, det är Lukas och Markus evangeliet i Nya testamentet som de försöker bevisa det här. Lukas gör det ganska kortfattat. Han bara, men de är släkt, det är det alltså. Men däremot så är det Matteus evangeliet som går in ganska djupt här. Han är släkt, alltså det är direkt nedsigande led från Adam, lyckas han bevisa på något sätt.
Och, men vänta lite nu, om man ska vara petnoga, är inte alla... direkt.
Jo, precis. Ja. Man får ju lite problem där. Alltså, det är
inte det som är grejen med
det. Också med den moderna källkritiken sådär, så är det ju, allt blir ju jävligt banalt alltså, bara.
Jag kan väl tycka att det känns som att om man ska bevisa, det känns lite som att det är bättre att bara ta knepet och säga, ja men de var släkt, och sen bara move on och fortsätta prata om något annat. För ju mer man gräver sig ner i det, ju liksom svårare blir det, tror jag. Det är bättre att bara liksom...
Lukas evangeliet gör lite den grejen att de är så här skitsamma. Ja. Vi vet vad det är vi håller på med här. Vi måste bevisa att han är Messias. Och vi tänker säga att han är det, så vi får leva med det.
Ja.
Medan alltså, Matteus är någon så här autist som bara... Nej, men vi måste... Typ han tar det på för mycket allvar.
Ja,
och
sådär.
Så det,
vi måste ju bevisa det.
Jag vill säga han, man vet inte riktigt vem som skrev Matteus evangeliet. Men skitsamma.
Det var väl Matteus antar jag.
Vi kommer återkomma... Ja, för att det är antagligen
inte det.
Vi kommer återkomma till den här boken sen, men vi ska redan hoppa till en bok vi har använt oss av idag som heter The Foundations of Christianity av Karl Kautsky. Kristendomens fundament, antar jag. Där han försöker gå igenom vad kristendomen i historisk mening var för någonting. Mycket bra bok, vi kommer komma till den senare i podden. Men han har ett underkapitel i sin bok här som heter The Lineage of Jesus. Och han uttrycker sig kul, målande och träffande. According to the Jewish notion, the Messiah should be of royal lineage. Over and over again he is spoken of as the son of David or son of God, which is the Jewish system amounted to the same thing. Thus the second book of Samuel represents God as saying to David, I will be his, det vill säga your descendants, father, and he shall be my son. Och ja, Gud gör sig som far till David på något sätt, alla hans ättlingar, och därför är det här viktigt att de gör den här pakten tillsammans. This is why it was necessary to show that Jesus' father, Joseph, had a long pedigree going back to David, and to have Jesus the Nazarene born in Bethlehem, the city of David. The strangest statements are introduced to make this plausible. Early in the book we referred to the story in Luke, det vill säga Lukas
evangeliet.
Andra kapitlet, vers 1. F, jag vet inte vad F är, jag inte bekant med. Skitsamma. Och då står det så här, från Lukas evangeliet: "And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child." Och Kautsky tar ju de uppenbara sakerna att Augustus beordrade aldrig det här. Det finns inget belägg för att han hade haft skattning. Det fanns aldrig ett skattesystem där du behövde åka tillbaka till byn du skulle vara född i.
Det är inte ens en byn som du var född i, utan byn som din ett hör till.
Och som du måste ta med din gravida fru till. Man kan tänka sig vilket jävla vansinnigt system det hade varit. Och de hade lagt upp överallt. Men den stora grejen är att, okej, nu har de ett skäl för varför han var i Betlehem när han föddes, trots att han inte är från Betlehem. Och sen måste de hitta på förklaringen till varför de måste vända om. Och det är för att kung Herodes, som då är en lydkung under romarna, alltså det är ett eget kungarike, Judea, eller Judén kanske man säger på svenska, men det är underordnat, det är en vasall till Rom liksom. Herodes blir rädd för att Messias kommer komma, har han fått för sig. Och då beordrar han att han ska döda alla med. Det är klassisk bibelgrej. Han ska döda alla spädbarn eller någonting.
Alla pojkar ska döda.
De ska dö. Alla mansnamn, alla syskon, de ska dö. Ja. Det finns heller absolut inget som helst bevis för det här. Det borde vara ganska lätt. Alltså det här är inte en grej man bara så här, gör lite grann. Det här är en dokumenterad tid under så här romersk byråkrati. Men de hittar på det då, så att de måste fly tillbaka till Galileen på något sätt. Men det är lite kul då, för att de krumbuktar ju så här jävla hårt för att han ska få någon som liksom sorts judisk legitimitet här. Men i och med att kristendomen växer ut från judendomen och börjar vända sig mer mot den hedniska romerska världen och börjar försöka konvertera hedningar, så börjar de ändra sin vinkel lite. Och det, jag måste få läsa det här från boken, för att det är jävligt roligt uttryckt. Kautsky skriver så här: "The whole labor of love," alltså när ansträngningen för att få det här gå ihop, "was in vain, however, and actually caused serious embarrassment for Christian thought as the community outgrew the Jewish framework. For the pagan world, David was a matter of complete indifference, and it was no particular recommendation to be a descendant of David. Hellenistic and Roman thinking, however, was quite inclined to take seriously the fatherhood of God, which to the Jews was merely a symbol of royal descent. As we have seen, it was nothing unusual for Greeks and Romans to regard great a man as the son of Apollo or some other god." Så Kautskys take på det här är att det här Guds son, gudomlig, medan det för judarna mer var... Han är släkt med David, det är samma sak.
Precis.
Så bara det här blir med, men det är den här anden som har försökt att ta ner. Så såhär, så det är precis som med Caesar, att det är liksom son av Jupiter. typ.
Så det är liksom, det är en väldigt rolig take vad som är det viktiga här. För judarna är det viktiga att han är son av David. För alla hedningar är bara, vem fan är David? Hur kan du lägga fokus på att han är son av David när du också säger att han är son av fucking Gud?
Jo, men David äger, eller han är smörd av Gud. Men det kan...
Och romarna bara, what the fuck are you talking about?
Men det blir så totalt, det är så kul för att de har så kort tid trassla in sig själva i ett hörn, de kristna liksom. För att de måste göra den här jätteinvesten som alla judar måste skratta åt då liksom, att så här, men det här är så uppenbart, vi vet ju att det här inte hände, att inte den här beskattningen funkar inte på det här sättet. Ingen borde, man skulle döda alla barn. Jo, ni minns bara fel. Och sen de kommer till rummet, berätta mer om för den här Jesus, och så bara anpassar de sig för honom. Och då sitter de så typ, jag vet inte, det känns som en nörd som ska hänga med någon sån här Sagan om ringens, liksom någon sån här invecklad lore typ, som man är jätteinvesterad i, som ingen bryr sig om, men som man känner ett behov av att förklara för någon minsta lilla detalj.
Jo, precis, det är så. Och sen så där liksom, det som för nörden är jävligt coolt är liksom bara någonting som man inte vet riktigt vad det betyder för den som lyssnar.
Ja.
För fokuset handlar istället på att han råkar vara son av Gud också.
Ja, och det finns ganska mycket man kan säga om kristendomen och deras bild av Jesus överhuvudtaget. Det Kautsky pratar om mycket i den här boken är ju att den börjar som en ganska så här revolutionär sekt. Att den tidiga kristendomen bestod väldigt mycket av slavar och hantverkare i storstäderna och fattiga, egendomslösa människor. Och det här the breaking of the bread, alltså att man bryter bröd tillsammans kristendomen, det var ju, du menar Kautsky att man kan visa på att det var faktiskt en grej de hade, att de hade en, vad han kallar som en sorts kommunism av konsumtion. Alltså att man... det här var människor som delade med sig av allting de konsumerade, och det fanns något jämlikhetsbudskap och så. Men också då att när man är en sån liten så här kommunist fundamentalist sekt inom judendomen, och man liksom tänker att vi kan vara hur jävla radikala som helst, så snart kommer domedagen och Jesus kommer komma och visa alla vilka jävla fittor och vilka som true som
de ska
vi är.
Få.
Och sen så händer inte det.
Nej.
Och för att de ska överleva då så börjar de vända sig mer och mer till Rom.
Mm.
Och där vill man bara ha en sån härskarreligion istället, som man måste flipfloppa totalt och börja prata om. Och då måste man också börja revidera väldigt mycket Jesus mer så här. Det är ganska många våldsamma budskap som Jesus har.
Mm.
Att man ska dra svärd och slänga ut romarna liksom. Och, alltså det är mycket så här våld mot rika människor han förespråkar. Så ja. Det blir inte mycket av det.
En Nazbol gang.
Nu föregår vi lite här. Poängen är att berätta om den davidiska dynastin.
Yes.
Det finns något form av claim att han är son till David i förlängningen. Och frågan är varför det spelar roll då, eftersom att Josef inte är hans pappa. Men nu är ni med. På vilket sätt han är
en kung.
Han skulle kunna vara judarnas kung i en politisk mening också.
Ja, i Jesus Christ Superstar så påstås det nu vara det i alla fall.
När Bibeln försöker förklara det här då, så går man igenom Markus evangeliet, Matteus evangeliet, Lukas evangeliet, Johannes evangeliet, de fyra evangelierna.
Mm.
Markus evangeliet är det äldsta, som är från 66 till 70 efter Kristus där någonstans. Men det beskriver inte så mycket om hans liv. Det är hela berättelsen med Betlehem och sådär inte med där. Det som är lite äldre, det är Matteus och Lukas evangeliet, som är mellan 85 till 90 efter Kristus. Det beskriver mer i detalj. Det finns intressanta skillnader mellan de två. Och sen är det Johannes evangeliet som är mellan 90 till 110 efter Kristus. Vi kommer skita i Johannes evangeliet helt och hållet.
Mm.
Vi kommer också skita i Markus evangeliet. Och vi kommer basera oss här nu på Matteus och Lukas evangeliet. Det är det jag försökt läsa lite här i min mors konfirmationsbibel som jag har fått låna.
Ja, den är väldigt
fin. Jag äger faktiskt ingen bibel själv.
Nej, inte jag heller tror jag.
Det är lite trist, borde man kanske fixa.
Ja, det känns som något man borde ha.
Ja, så vi kommer att använda oss främst av Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Och Matteus lägger jävligt mycket energi från början på att förklara hur han är släkt med David. Och det går i ordningen. Han börjar med, han börjar med Abraham, Isak, Jakob, Juda, Perez.
Vem fan är det?
Det kom in en mexikaner helt enkelt. Det makes sense, och sen kommer ju Jesus med slutet.
Ja, just det, det är sant.
Hezron, Ram, Amin, Adab, Nashon, Salmon, Boas, Obed, Jesi. Sen kommer David, Salomo, Rehoboam, Abidja, Asa, Jehosafat, Jehoram, Ussia, Jotam, Ahas, Hesekia, Manasse, nu är det de här engelska orden så.
Mm.
Amon, Josia, Jekonia, Shealtiel, Zerubbabel, Abjud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Mattan, Jakob, Josef, Jesus. Han skulle vara 41 i ordningen då, Jesus,
okay.
Enligt Matteus. Så till den davidiska linjen på något jävla sätt. Enligt Lukas så är det, ja just det är han som är mer ambitiös. Han är fortfarande bara 43 i ordningen här, Jesus. Men det börjar med Gud.
Ah.
Gud, Adam, Seth, Enos, Kainan, jag vet inte om det är kongen då, eller? Malelel, Jared, Enoch, Matusala, Lamek, Noah, Shem, Arfaxad, Kainan, Sala, Heber, Falek, Ragau, Saruk, Nakor, Tara, Abraham, Isak, Jakob, Juda, Fares, Esrom, Aram, Aminada, Nason, Salmon, Boas, Obed, Jesi, David, Nathan, Matata. Matata,
Hakuna Matata.
Ja, nice. Det är Hakuna som föder Matata. Menan, Melea, Eliakim, Jonam, Josef. Och sen skulle det vara Jesus då.
Gud vad Eliakim låter som ett påhittat namn.
Ja, Elias och Kim på samma gång, ja.
Det låter typ ett vanligt svenskt namn,
ja.
Hello fellow Swede.
Så det påminner ju lite grann om Ynglingasagan här. Det börjar, ja, med orden. Och så blir det en rasande fart för att hinna ikapp till vår tid lite grann,
ja, yes.
Men jag vet inte, Adam levde väl länge antar jag. Noah gjorde väl det med.
Ja, men Metusalem blev väl också typ så här 700 år eller sånt där.
Ja. Ja, så då är vi där.
Ja, där har vi det. Där har vi den officiella tidslinjen. Vilken av de här två är det som liksom är den som så här kyrkan bara, det här är rätt? Eller är det liksom båda?
Ja, kyrkan säger väl att allt är rätt. Alltså det är ju lite lustigt det där, men för att man tänker ju i Bibeln att det är gudomlig sanning, allt stämmer 100%. Vi vet allt, det är Guds ord. Fast kristendomen säger ju inte att Bibeln är Guds,
nej, precis,
ord. Islam säger att Koranen är, exakt, Guds ord, men nedskriven av en människa.
Mm.
Och det är ju mer alltså det har ju verkar ha funnit, de här texterna verkar ha haft en dels liksom religiös roll, att det ska vara heligt vackert och att det ska vara uppeldande, titta vad grym Jesus är. Men de verkar ha haft en så här historisk biografisk funktion också, att de många av de här evangelierna inleds ju med här är vad som har berättats för mig enligt människor som ska vara på plats. Och det borde vara viktigt för dem att veta exakt vad som hände. Sen har man väl säkert vinklat det lite av olika skäl och så, men det är väl hederligt av de kristna att de har med alla källor och sådär.
Jo.
Sen kommer det här med döda havsrullarna och massa sån här skit typ. Så det är som avslöjar en massa saker som man först inte trodde att man upptäckte. Och det liksom, man vet ju typ att så här, det är det här stora kyrkorådet i Nicaea som är på 200-talet eller någonting. Man bestämmer sig vad som är korrekt, vad som är kätterskt. Så det har varit en sån här lång...
En redaktionell insyn i Bibeln och bestämmer vad som ska in och vad som ska ut.
Ja, och de äldsta versionerna, jag vet inte om det finns liksom ett evangelie som är från typ 60 efter Kristus, så långt tillbaka vet jag inte om de går. Men det är de äldsta, de här aramaiska och grekiska grejerna. Eller för sig aramaiska vet jag inte, jag vet bara att det var språket Jesus.
Men sa du inte att typ Johannes evangeliet var från 60 efter Jesus?
Nej, Johannes evangeliet är det som senast från 110 efter Kristus. Det närmsta är ju Markus.
Ja, Markus.
Och det är typ 60 efter Kristus eller någonting. Men det är daterat tills dess, så man vet ju inte om det är inte man har en text därifrån där sen fysiskt. Fast nu pratar jag lite mer än vad jag vet här. Poängen är,
vi gör den här podden.
Vi ska nu gå igenom vad som enligt evangelierna hände i Jesus liv.
Ja.
Och vi kommer, nu har vi motiverat varför vi, vet du vad? Vi till och med skiter i Matteus för att han är lite anal. Så vi håller oss till Lukas för att vi har motiverat gott nog varför vi bara behöver någon.
Ja, men nu har vi väl ändå en svart på vitt att Jesus var av kunglig börd. Han hade blott blod.
Ja, precis.
Och gudomligt blott blod. Gudomligt blott blod.
Jag åt min gröt och läste
Kungpodden.
Tog väskan i min hand och kysste
Gökungen!
Djup låg snön och natten såg mitt spår. Där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
Vi ska väl göra det som vi alltid gör i Kungpodden. Vi ska gå igenom livet.
Det gör vi.
Ja, och så här var det ju. Jesus, han var ju från Nasaret, så han föddes ju i Nasaret.
Baba!
tänkte de, så kan vi inte ha det.
Fel.
Fel.
Så evangeliet enligt Lukas, det börjar ju med, vi hoppar lite här, för att det kommer en ängel och pratar med Zacharias och Maria och de ska föda någon sån. Jag hänger inte med på det, jag tror att det
är Zacharias.
Jo, precis. Jag tror att det är att de föder Johannes döparen, när man heter, som döper honom och som har någon relation till Jesus. Skitsamma, vi är inte så kristna, vi är inte så bra på det här. Vi skiter i det. Jo, just det, då begärde han en tavla och skrev dessa ord, Johannes när är hans namn, och alla förundrade sig. Det är döparen här, ja. Det är han som döper Jesus och som har en betydelse innan Jesus. Så. Men Jesus, kapitel 2. Jesus föddes i Betlehem, omskärdes och frambärdes i Jerusalems helgedom. Besöker vid 12 års ålder Jerusalem, sitter i helgedomen och hör på lärarna och frågar dem. Och det är det här han säger. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det här är när den gravida Maria tillsammans med sin kille åker in till Betlehem. Ja, så gjorde Jesus och födde Josef, det blir förvirringar. Eftersom han var av Davids hus och släkt for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judén. Så då åker han ända dit och där känner vi till vad som händer.
Inte nog med att han åkte dit, han tog ju med sig sin gravida tjej också.
För hon behövde också hon är inte av Davids hus.
Nej, men hon behövde vara där också av någon anledning.
Ja, hon är ju ingift, men ja, det är ett jävligt dumt skattesystem.
Ja, verkligen.
Du kommer från Örebro ursprungligen, men du bor ju...
Jag är född i Hamburg.
Ja, så här, just det.
Svenska skattesystem.
Så Merkel säger att nu, och det är också som skattesystemet funkar då, att så här, nej, men ska vi ta och samla in lite skatt kanske? Det är inte så här varje år, det finns inget system med det. Så hon bara skriker ut, tyskar! Nu är det dags för skatt, och du bara, jävlar!
Ja, oh, shit.
Sätter dig på cykeln och börjar så här, örna fort som fan, ner till Hamburg.
För att betala min skatt till Hamburg, va?
Ja. Och sen för att skynda dig hem igen, för de ska döda ditt barn som kommer föda snart. Obehagligt land.
Inte nog med det, utan jag måste ta med mig min fru också. Var det så att han var tvungen att ta med sig sin fru för att hans son, som också var av Davids ett, var inuti hans fru?
Ja. Va? Vad sa du?
Jesus var ju av Davids ett.
Ja.
Så det var ju en till av Davids ett i magen på Maria. Och då måste han också med tillbaka till Betlehem, antar jag. För att han ska betala skatten.
Aha.
Hänger du med på? Att det var därför Maria tog honom med.
Ja, ja, det var så reglerna funkar. Så ja. Man hade kunnat ploppa ut ungen snabbt nog så hade det varit lugnt.
Ja, precis. Men det hann vi inte.
Ja. Tokiga de här romarna. Ja, men det hände ju det som vi alla vet. Det som ja. Vi ser på varje jul. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba. Till det fanns icke rum för dem i härberget. Så de har ju ett stall där.
Ja, just det.
I skolan finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Finna och finna, de la ju det där själv. Man kan ju tycka att det... Och det är också lite så här: ah, jag har en profetia. Det kommer födas barn, det kommer ligga i en krubba. Det är det är inte en profetia riktigt.
Ju luddigare profetia man har, ju större chanser att man får rätt.
Mm. Ja, i det 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus, nu kommer bekanta namn här, var landshövding i Judén och Herodes var landsförst i Galileen och hans broder Filippus landförst i Turien. Allt är firande. En sak kan säga så att den här kung Herodes som skulle ha bordat döda alla, han är nu död. Ja. Och Rom är nu inte längre ett lydkung, eller Judén är inte längre ett lydkungadöme under Rom, utan har blivit en vanlig integrerad provins som typ Makedonien eller Gallien eller något sånt där.
Det har blivit en faktisk del av romarriket.
Precis, och judarna har lite kulturell autonomi och de har guvernörer och sådär, men de styrs av en prefekt som är alltså bara en byråkrat från Rom. På den tid då Hannas var överste präst jämte Kalifas, nej från Kaifas menar, då kom Guds befallning till Johannes Zacharias son i öknen, och det här är Johannes döparen. Och han gick åstad och predikade hela trakten omkring Jordan och bättringens döpelsen och förlåtelse, bla 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 bla. Hör rösten av en som ropar i öknen, bered en väg för Herren, gör en stigarna jämna för honom. Alla dagar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Vad krokigt är ska bliva rak väg och vad oländigt är ska bliva släta stigar. Och allt kött ska se Guds frälsning. Johannes reda på att det finns någon som heter Jesus, blir ganska taggad av det här. Så kommer någon som heter Jesus och döper sig hos honom och han säger, ah men vad, det är ju Jesus.
Och vid det här laget är Jesus typ 30 år eller?
Jag vet inte, han är 30 år när han rider in i Jerusalem sen, men jag tror inte han är så gammal.
Nej, men det är riktigt 30, men han börjar väl komma upp där någonstans, han är väl 20 någonting. Det är väl typ så här 20 år av Jesus liv som man inte har någon jävla aning om vad han gjorde, då höll han på och snickrad och sånt där.
För han är ner och döper folk i vattnet då. Och folket gick där i förbidan och alla undrade sina hjärtan om Johannes icke till äventyrs vore Messias. Folk tror att Johannes är Messias. Det här också att man så tänker att det här borde vara någon grej, att Johannes var någon annan profet som var en konkurrent om att leda folk, men så kanske han typ blev underordnad Jesus eller typ att, men du vet, för de är respektfulla mot honom fortfarande.
Jo, de gillar ju honom fortfarande, men det är ändå så här, jag tänker att det känns lite som så här, tänkte typ så här, ja men det finns ju massa så här folk som Elvis har blivit anklagad för att sno låtar och sånt där liksom, som gjorde typ
Johannes var en sån här svart country blues sångare som sånt, Jesus snodde alla hans hits från.
Precis, och så blev Jesus stor då, eller Elvis då.
Fan ofelbart. Always keeping the black man down. Även i Galileen. Eller det var inte Galileen.
Jag undrar hur många det finns som ser sig som Johannes döparister idag. Alltså, jag är inte kristen, jag är Johannes
det finns ju massa sådana konstiga små sekter inom judendomen. Men Johannes stod till orda och sa det till dem alla: jag döper er med vatten, men den kommer som är starkare än jag, den vilken skorem jag icke är värdig att upplösa. Han ska döpa eder i helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, ty han vill noga rensa sin lås och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som icke utsläckes. Thanks for that prophecy,
okay.
John. När nu allt folket lät döpa sig och jämväl Jesus blev döpt, så skedde därvid medan han bad att himmelen öppnades och den heliga ande sänkte sig ned över honom i lekamlig skepnad, så som en duva, och från himmelen kom en röst: du är min älskade son, idag har jag funnit behag. Det är också jävla rakt på sak, typ så här: hur ska tecknen visa att han är Guds son? Gud så här, som i Monty Python och Holy Grail, så här, öppnar lådan och bara, ja det är han då alltså. Och Jesus var vid pass 30 år gammal. Så då borde det vara år 30 då.
Fast det är inte
historiska typ. Jesus är väl antagligen född kanske typ mellan några år innan, mellan några år efter. Men vi säger att det är år 30.
Ah, okay.
Jag gissar det.
Ja.
Och Jesus var vid pass 30 år gammal när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli, som var son av Matat, som var son av Levi. Nu drar han igång
här. Den, och man menade att
Det här är sjukt med Bibeln, så här mycket gamla testamentet. Att nu bara så här, resten av kapitlet är så här. Det är alltså ett helt uppslag nu som bara är son av honom, 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 son av honom. förstör verkligen läsupplevelsen.
Men, det är lite som att läsa Silmarillion, den är väl i princip så också.
Ja. Här kommer då i kapitel 4. Jesus frestas av djävulen, undervisar i Nasarets synagoga och i Kapernaum, driver ut en oren ande, botar Simons svärmoder och andra sjuka predikare i Judéns synagogor. Han vänder om till Jordan. Han går väl ut i öknen, tror jag då, och är lite andlig, har lite uppenbarelser.
Ja.
Och här, precis som Buddha blir lockad under trädet där, så, ja, så åker han runt i öknen och frestades av djävulen under 40 dagar.
Har alla varit ute i öknen och blivit frestade av djävulen?
Ja, nej, men det är precis som med Buddha. Han sitter under det där trädet och försöker uppnå nirvana, och så kommer någon demon typ och bara... Du vill inte såhär knulla och knarka istället. Och han bara, nej. Det är väl det jag tänker att Jesus gör här med.
Ja, okej.
All paths lead to the same god and devil, it would seem.
Man kan ju säga att det är ganska lätt att skippa att knulla och knarka och dricka bärs när man är ute i öknen.
Mm.
There's not a lot of bärs around. Faktiskt,
det är en så jävla bra prövning här. Under de dagarna åt han intet, men när de hade gått till ända blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så bjud denna sten att bliva bröd. Han ska trolla om det. Jesus svarade honom, det är skrivet, människan ska leva icke allenast av bröd. Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom ett ögonblick alla riken i världen. Och sa det till honom, åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet. Ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den. Om du alltså tillbeder inför mig så ska den hel och hållen höra dig till. Så han vill att Jesus, Guds son, som också är Gud, ska bli satanist. Det är så här, Satan har inte en bra...
Det är lite så här, gå fram och försöka värva Ulf Kristersson till Socialdemokraterna. Alltså så här, man börjar
ja, eller till typ så här, någon så här maoistisk
ja,
sekt.
Ja, snarare kanske det.
Det är liksom, man bara, men varför skulle jag göra det? Jag är Gud över allt. Du är en orm i öknen.
Jag gillar också att Jesus här är någon slags jävla LCHF. Förespråkare, va? Det Gud säger, människan ska inte leva på bröd.
Gud har sagt kostcirkel, viktigt. Jesus svarade och sa det till honom, du, det är skrivet, Herren din Gud ska du tillbedja och honom allena ska du tjäna. Det är också här, det här resonerande språket, bara, men tillbeda djävulen, jag kan ge dig saker. Jo, men alltså det står i instruktionerna att det är Gud man ska tillbe. Och djävulen bara, ah, rats! Han läste instruktionsmanualen.
Jaha, vänta, får se. Va? Står det?
Vad har jag gjort? Jag har ett helt kungarike där nere som jag har.
Fan, tittar den bara, Jesus. Jo, det, ja, du har fan rätt. Vad pinsam.
Ja, nu har jag slagit in på det här spåret, så nu har jag köra på det här.
Ja.
Tills domedagen. Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom uppe på helgedomens mur och sa det till honom, är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Ja.
Så djävulen försöker säga åt Jesus att om du faktiskt är Guds son så bevisar det, hoppa ner för det här stupet.
Ja, och han motiverade så här, det är ju skrivet, han ska giva sina änglar befallning om dig att de skola väl bevara dig så och de skola bära dig på händerna så att du icke stöter din fot mot någon sten. Då svarade Jesus sa till honom, det är sagt, du ska icke fresta Herren din Gud. När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser, det vet kan ni från honom. Hoppa då! Ängarna kommer rädda dig, bara, du ska inte fresta mig.
Okay. Jag gillar det där ändå, att det är så här, först är jag försöker rekrytera Gud, och så säger, eller rekrytera Jesus som är Gud, och Jesus säger, nej men det står ju här att jag ska följa Gud. Jag bara, okej, okay. Titta igen, bara, ja men kolla här då, det står också att om du skulle ramma ner här, då skulle ängarna ta dig. Bara, ja, men kolla här då, det står här att man ska inte bli frestad. Rats!
This Jesus fella is smart! Men nu har han då bevisat att han är så jävla stark mot de här frestelserna, inte hoppar ner från en klippa, så det är dags att vända tillbaka till Galileen. Och han undervisar i massa synagogor, och så kommer han till Nasaret där han var uppfödd, inte född dock, mycket viktigt.
Nej, väldigt viktigt, han är inte född i Nasaret.
Och där står han för att föreläsa, och det ger man honom Messias bok, och han öppnar boken, och på ett ställe står det skrivet, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig, han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Och så ger han tillbaka boken, och sen då begynte han tala och sa det till dem, idag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron. Det är lite spännande.
Mm.
De fångna ska bli fria, glädjens budskap för de fattiga, syn till de blinda och att giva det förtryckta frihet. Det här har nu då, det här är fullbordar Jesus.
Ja.
Alltså det är mycket såna här grejer. Vi skulle kunna ta massa exempel på det, men det är mycket att, ja, the meek shall inherit. Vad är det på i den svenska översättningen, att de svaga och vad
de svaga ska ta,
de ska få Guds, alltså the kingdom of God, Guds kungarike på jorden, vilket Här i Bibeln har jag väldigt abstrakt mening, alltså att det är efterlivet och sådär. Men det finns goda argument för att vad han pratar om här är egentligen att vi ska upprätta Guds kungarike på jorden. Mm. Så, ganska konkret. Och då är det vi fattiga som ska styra. Det ska alltså bli en proletariatets gudomliga diktatur. Vad han förespråkar.
Arbetarmakt står på tur. Gudomliga proletariatets diktatur. Organisera dig och lär.
Vad är det här för något?
Har du inte hört den?
Nej.
Bli en revolutionär. Det är en... Knutnävalåt.
Där har du sammanfattat hela Lukas evangeliet alltså. Ja, och så håller han på, vi hoppar lite grann. Och han kom ned till Capernaum. Ja, Capernaum. Mm. En stad i Galileen och undervisade folket på sabbaten. Och de häpnade över hans undervisning, till han talade om makt och myndighet. Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande. Den ropade med hög röst: bort härifrån, vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är Guds helige. Det är också kul att det är en snubbe som bara sticker härifrån. Vad fan har du att göra? Ja, han var besatt av en ond ande. Men Jesus tilltalade honom strängt och sa det: tig och far ut ur honom. Då kastade den onda anden omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att ha gjort honom någon skada. Och häpnad kom över dem och alla, över dem alla, och de talade med varandra och sa det: vad är det med dennes ord? Med myndighet och makt befaller han ju de orena andarna och det fara ut.
Han gjorde den här som så här, svarta präster gör på amerikansk tv när de står och skriker och så här peta folk i pannan så att de ramlar ihop och skriker.
Och han fortsätter där, botar lite sjukdomar. Onda andar blev dock utgivna. Många och ropade David och sa det: du är Guds son. Men han tilltalade dem strängt och tillstadde dem att icke säga något, eftersom de visste att han var Messias.
Du är Guds son!
Ja, den här spindelmannen-grejen här. Typ,
alltså. Ja, verkligen. Varför skulle de inte säga det? Eller...
Mm. Men och sen går han härifrån. För att också för de andra städerna måste jag förkunna evangelium om Guds rike, så därtill har jag blivit utsänd. Så han reser vidare och säger de att vi ska etablera Guds kungarike på jorden här, som ska tillfalla de fattiga.
Mm.
Och så kommer de på: aha, så du är Messias då? Och så, nej. Jag vet inte varför han håller det här hemligt. Nej. Det kanske är en marknadshemlighet. Han vill inte lansera det ännu typ.
Ja,
han vill bygga upp sin bas
först.
Han sitter
på den liksom.
Ja, märkligt. Ja, men vi hoppar lite då till kapitel 5. Jesus kallar Petrus vid ett stort fiskafänge, botar en spetelsk man, och en lam man kallar Levi undervisar om fasta. Jag vet inte om det är så mycket intressant här, men...
Han undervisar om fasta.
Ja, hur man gör. Det är ganska enkelt. Ät inte mat.
Ät inte mat.
Men han fångar ju jävligt mycket fiskar med hjälp av magi från Gud.
Men han är en sån där fiskare som inte äter fisk, för han fastar och han kan inte äta. Han är bara så här hobbyfiskare liksom.
Ja.
Det är bra.
Men det är lite feta citatar då. Då svarade Jesus och sa till dem: det är icke de friska som behöver läka utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla de rättfärdiga utan syndare till bättring. Ja, det är för att fariséerna, särskilt de skriftlärde bland dem, knorrade mot hans lärjungar och sa det: hur kunde ni äta och dricka med publikaner och syndare? Alltså att Jesus hänger med horor och tullindrivare och hela köret och sådär. Men han bara: ja, men vadå? Det är de som behöver Guds ord.
Uh-huh.
Det är, han bara: du, din teologi, det är som att gå ner i vikt innan man börjar gymma. Det är som att städa lite innan städerskan kommer.
Mm.
Det här är snott från Oprah Winfrey Show. Jag kommer ihåg när hon sa det. Det var när hon pratade om att det var att man hånade för tjocka människor som gick på gymmet. Bara, ja. Det är funktionen. Och att Oprah Winfrey bara: det är som att städa lite upp before the maid comes. Och man bara: jag är en maid. Men ja,
uh-huh.
Jesus undervisar om kapitel 6 hoppar vi till nu. Jesus undervisar om sabbatsbudet, botar en man som har en förvissnad hand, runkat mycket. Förordar 12 apostlar, predikar för sina lärjungar och det församlade folket. Nu kommer apostlarna.
En förvissnad hand, eller hänger så här lite. Ja. Okej, nu kommer apostlarna.
Så hände sig på den tiden att han gick upp åstad upp på berget för att bedja, och han blev kvar där över natten i bön till Gud. Men när det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och utvalde bland de 12 som han och benämnde apostlar. Kan jag gå igenom här, lite kul. Simon, vilken han och gav namnet Petrus, och Andreas, hans broder, vidare Jakob och Johannes och Filippus och Bartolomeus, och Matteus och Thomas och Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Ivraren, vidare Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot. Jaha, det var något till.
Det var fel Judas. Det är två Judas.
Alltså det kanske. Den som blev en förrädare. Mm. Nu. Där kom det. Dessa tog han nu med sig och steg åter ned och stannade på en jämn plats, och en stor skara av hans lärjungar var där församlad, så och en stor hop folk ifrån hela Judén och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. Mm, nu är ju kommit bergspredikan här.
Mm.
Och det här är ju, tänker vi, Jesus coola manifest då. Han säger, what's the deal, yo? Och det börjar med några textrader som man kanske känner igen. Och han lyfte upp sina ögon och såg på sina lärjungar och sa det: saliga är den i som är den fattiga, ty eder hör Guds rike till. Blessed are the meek, det var det jag var inne på. Saliga är den i som nu hungren, ty i skolen bliva mättade. Saliga är den i som nu gråten, ty i skolen le. Saliga är den i när människorna för människosonen skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn så som något ont. Glädjens på den dagen jag springer upp av fröjd, ty se, eder lön är stor i himmelen. På samma sätt gjorde nu deras fäder med profeterna. Men ve eder, i som är den rika, ty i haven fått ut eder hugnad. Ve eder som nu är en mätta, ty i skolen hungra. Ve eder som nu len, ty i skolen sörja och gråta. Är det Lea, försöker säga? I alla fall, ve eder när alla människor talar väl om eder. På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna. Men till eder som hör en mig säger jag: älsken edra ovänner, gör en gott mot dem som hatar eder. Välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder. Om någon slår dig på den ena kinden så håll och fram den andra åt honom. Och om någon tager manteln ifrån dig så förvägra honom icke heller livklädnaden. Som någon stor din mantel tar den här byxor och kalsonger. Men här vill du ha med en. Det är en sån här video att man ser någon som börjar så här pick a fight. Och så klarar de av sig nakna. Och så ja, blir snubbarna rädda och springer därifrån.
Ja, just det. Ja.
Det är det tipset Jesus ger.
Ja, om du ska börja slås på någon, klar dig naken. Du kommer bara psyka dem.
Giv åt var och en som beder dig. Och om någon tager ifrån dig vad som är ditt så kräv det icke igen. Så som i viljen, om du har ett äpple vill du dela det med mig. Eller tar du hela själv. Som den gamla barnvisan går, du har inte hört den. Vi får klippa in den här podden så att det inte blir förvirring.
Om du har ett äpple vill du dela det med mig. I en äppelmelodi. Eller vill du ha ditt goda äpple för dig själv. Och inte få någon melodi. Dela med sig.
Så som i viljen att människorna ska skola göra mot eder, så skolen i och göra mot dem.
Men vad då? Så som jag vill att de ska göra mot mig. Och det jag vill är att de bara ska bara ge mig allting. Och så fort jag liksom så här vill ha någonting så ska jag ha det. Bara, snygg skjorta, Anders. Nice. Kan jag få den?
Ja visst, men krigset här, jag kan säga. Du, snygg skjorta du tog för mig. Kan jag få den?
Fan. Damn it.
Det är
inte riktigt så.
Nu kommer vi till Jesus statsman här som en kung.
Ja,
det är ett superbra system.
För det jag tänker på, att när man tänker på den här saken, behandla andra som du själv blir behandlad, då tänker man ju så här, ja men respekt så här, man säger inte kan jag få din skjorta, utan man säger snygg skjorta, vad kan jag köpa en sån typ eller någonting. Men hans version är bara så här totalt kaos av att låt alla göra vad de vill mot dig, så länge de och så länge du också får göra vad du vill mot dem. Men så här sjuk ancap libertarian.
Ja, väldigt så här egoliberalism.
Ja. Bara... Och så viftade han på Atlas Shrugged.
Man får göra vad man vill så länge man också skadar någon annan.
Ja, precis. Jag gillar inte det du står för och jag är beredd att döda dig för att du ska få säga det.
Ja, han håller på att prata. Nej, men det finns ett budskap till de fattiga och så här. Det tycker han de är bra, tycker han. Färdiga med bergspredikan. Kapitel 7. Jesus botar en hövitsmans tjänare, uppväcker en enka son i Nain, vittnar om sig och om Johannes döparen, mottager den synderska i farisén Simons hus. Blä, 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 blä. De håller på. Kapitel 8. Jesus vandrar omkring och undervisar liknelser om himmelriket, giver till känna vilka som är och hans rätta fränder, stillar en storm på sjön, botar en besatt och en kvinna som lider av blodgång, uppväcker Jairus dotter från döden. Han blir jävligt populär bland judarna, gör mycket bra grejer, hjälper folk, men det blir inte alla glada över att han håller på. Men alla gillar ju inte det. Kapitel 9. Jesus sänder ut sina 12 apostlar, bespisar 5000 män. What? Bekännes av Petrus vara Messias, förutsäger sitt lidande, talar om sin efterföljelse, förklaras botar en månads ras. Va? Botar en månads rasande. Ja. Förutsäger på nytt sitt lidande, bestraffar lärjungarnas storhetstankar och falska nit, avvisas från en samaritisk by, undervisar ytterligare om sin efterföljelse.
Den här delen när han gör trollar fram massa fisk och sånt.
Mm, han håller på. Det roligaste här är väl när han börjar käfsa med lärjungarna.
Mm, det börjar bli drama i gruppen.
Ja. Då nu tiden var inne att han skulle bliva upptagen beslöt han att ställa sin färd till Jerusalem. Och han sände budbärare framför sig och de gingo åstad och kom in i en samaritisk by för att reda till åt honom. Men folket där tog icke emot honom eftersom han var stad på färd till Jerusalem. När de båda lärjungarna Jakob och Johannes förnummo detta sade de: Herre, vill du att vi skola bedja att eld kommer ned från himlen och förtär dem? Då vände han sig om och tillrättavisade dem och de gingo till en annan by.
Ska vi döda dem eller? Ska vi ha eld? Du bara,
fan, ett problem, varför är det alltså eld med dig?
Lugna ner dig.
Medan det nu färdades fram på vägen sa det någon till honom: jag vill följa dig vart det går. Då svarade Jesus honom: rävarna hava kulor och himmelens fåglar hava nästen, men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Om till en annan sade han: följ mig. Men denne svarade: tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader. Då sade han till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du åstad och förkunna Guds rike. Åter en annan sade: jag vill följa dig herre, men tillstäd mig att först taga avsked av dem som hör mig till mitt hus. Då svarade Jesus honom: ingen som ser sig tillbaka sedan han har satt sin hand till plogen är skickad för Guds rike.
Ja, men jag kan hjälpa till, jag kan komma och hjälpa till. Men jag ska bara gå och säga hej då till dem som bor med. Okej, ja, då kommer du tyvärr då.
Ja, han är hard line. Kapitel 10, Jesus sänder ut sina 72 lärjungar, prisar sin faders frälsningsråd, framställer liknelsen om de härtiga samariten, besöker Marta och Maria.
Kapitel 11, Jesus undervisar när lärjungarna om barnen, botar en besatt, försvarar sig mot fariserna och avvisar några som begär tecken, bestraffar dem mot fariserna och en lagkloke. Kapitel 12, Jesus varnar för skrymteri, människofluktan, hädelse mot den heliga ande, girighet och världsliga bekymmer, man tillbaka med till trohet förut, säger söndringar, talar om tidens tecken. Kapitel 13, Jesus manar till bättring, framställer liknelse om ett fikonträd, botar en kvinna på sabbaten, undervisar liknelse om Guds rike, varnar för andlig säkerhet, klagar över virusens obefärdighet. Kapitel 14, Jesus botar på sabbaten en vattusiktig man, undervisar om ödmjukhet och rätt gästlighet, framställer liknelse om den stora måltiden, undervisar om det sanna lärjungskapet. Kapitel 15, Jesus framställer liknelse om det förlorade fåret, den borttappade penningen och den förlorade sonen. Kapitel 16, Jesus framställer liknelse om den otrogna förvaltaren och den rike mannen Lazarus. Kapitel 17, Jesus undervisar om faran av förförelser, om ett beteende mot fel bröder, om tronskraft och om vars och ens plikt att bekänna sig vara blott ringa tjänare. Han botar 10 spetiska män, talar sedan om Guds rike och om sin tillkommelse. Kapitel 18, Jesus framställer liknelserna om änkan och domaren samt om farisén och publikanen med sina barnen, undervisar en rik man om livet väg och lärjungarna om den sanna försakelsens lön, för att säga ännu en gång sitt lidande givet en blind man hans syn. Kapitel 19, Jesus gästar hos Zacchaeus, framställer liknelsen om 10 pund vid yngre som gråter över staden, rensar helgedomen.
Här kommer när han slänger ut månglarna ur templet. Och det är lite kul. Han kommer till Jerusalem, det är syndigt och kast och värdelöst, och han börjar gråta över det, han blir ledsen. Och han tar sig till templet. Och då står det så här: och han gick in i helgedomen och begynte driva ut dem som sålde där inne. Och han sa det till dem: det är skrivet, och mitt hus ska vara ett bönhus, men i haven gjort det till en rövarkula. Och han undervisade var dag i helgedomen, och överprästerna och de skriftlärde och folkets förnämste män sökte efter tillfälle att förgöra honom, men de kunde icke finna någon utväg därtill, ty allt folket höll sig till honom och hörde honom. Han går in i templet och sitter folk där och säljer
kött och grejer, va?
Ja, jag tror det.
Han gjort det till en köttmarknad.
Lukas är lite soft här då. Han menar inte att Jesus slänger ut alla och är våldsam här direkt. Men överprästerna blir i alla fall butthurt, men ingen lyssnar på dem. Ja. För Jesus är the new guy in town.
Är det att det har blivit till att de håller på med bordellverksamhet, eller är det bara någonting som är Jesus Christ Superstar typ?
Ja, det är nog Jesus Christ Superstar. Men jag tror det är att de säljer religiöst kopplade grejer typ.
Ja, att det bara har blivit en marknad inne i templet liksom.
Ja, jag tror det. Kapitel 20. Jesus tillspörjes om sin myndighet, bestraffade liknelsen om vingårdsmännen, översteprästerna och de skriftlärde, besvarar frågor om skattepenningen och om uppståndelsen, ställer själv till de skriftlärde en fråga om Messias, så som Davids son, varnar för de skriftlärde.
Om du har små runda glasögon på dig, eller om du har glasögon på dig, så ska du ut på fältet och skjutas.
Då svarade någon av de skriftlärde och sa det: mästare, du har talat rätt. Det dristade sig nämligen icke att vidare ställa någon fråga på honom. Men han sa det till dem: hur kan man säga att Messias är Davids son? David själv säger i psalmernas bok: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender dig till en fotpall. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Och han sa det till sina lärjungar så att folket hörde det. Tagen eder till vara för de skriftlärde som gärna går omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade på torgen och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden. Detta under det att de utsuga änkors hus medan de för syns skull hålla långa böner, de skola få en dess hårdare dom.
Så det är liksom så här bara, men det står ju här att det är det här. Hur förklarar du det? Titta på dem! De tror att de kan läsa. De som kan läsa tror att de är bättre än oss. De kommer med sina böcker. De läser. sina argument.
Now I might be a simple man, unlike my learned opponent, but look at him. We do not need to prove that he is guilty.
Lite den stilen.
Lite den där. Men det står ju att...
men...
Ja, men...
Kapitel 21. Jesu ord om en änkas offergåva, hans förutsägelse om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse. Det är bara några år efter Jesus träder ut från scenen som de faktiskt förstör Jerusalem för andra gången. De förstör templet och pajar Jerusalem totalt, vilket ju borde varit lite av ett nederlag för de här kristna revolutionärerna.
Ja.
Tycker mer om det när vi kommer till Kautsky. Kapitel 22. Överste prästerna och de skriftlärde lägger råd mot Jesus och mottaga Judas anbud om hjälp. Jesus håller påskmåltid med lärjungarna, instiftar nattvarden. Förmanar till ödmjukhet förutsäger Petrus förnekelse, beder i Getsemane, gripes, förnekas av Petrus, begabbas, förhöres inför stora rådet. Nu kommer vi till lite drama här. Nu jävlar.
Nu kommer den stora chocken. Jesus blir förrådd.
Ja, av Judas, en sån riktig jävla Judas.
Ja, verkligen. Sjukt att han hette det.
Ja, jag vet. Man borde kunna förutse det.
Man hade kunnat tänka sig att de bara... Okej, vi har två Judas i vårt gäng. Det är inte bra.
Kanske var det så. Vi kanske fattar den grejen. Men de bara, listigt av den här Judas. Det är två av dem. Bara, no, I am the true Judas. Och han sätter sig ner för att käka påskmat med honom då. Och han sa det till dem. Jag har högerligen åstundat att äta detta påsklam med er förrän mitt lidande begynner. Ty jag säger er att jag icke mer ska fira denna högtid förrän den kommer till fullbordan i Guds rike. What? Och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade, tagen detta och delen eder emellan. Ty jag säger eder att jag här efter icke förrän Guds rike kommer ska dricka av det som kommer från vinträd. Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade, detta är min lekamen som var der utgiven för eder. Gör en detta till min åminnelse. Sammanlunda tog han och kalken efter måltiden och sade, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som varer utgjutet för eder. Men se, det som förråder mig, hans hand är med mig på bordet. Ty människosonen ska gå bort så som förut är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Och nu är det att Judas drar sig lite i kragen här och är lite obekväm.
Svettas lite.
Och han uppfinner här då nattvarden, riktig innovation.
Då och då så ska han äta små kex och dricka vin.
Ja, precis.
Great invention, man.
Mycket bra uppfinning.
Han uppfinner hygge.
Ja, Judas har ju då fått sina silverpenningar här. Det är det som Jesus känner till när han är ute med maten. Blablabla, ni har hört det här tusen gånger. Sen så pratar de, och sen, och se medan han ännu talade, kommer folkskara. En av de 12 som hette Judas gick framför dem, och han trädde fram till Jesus för att kyssa honom. Men Jesus sa det till dem, Judas, förråder du människosonen med en kyss? Då nu det som vore med Jesus såg och vad som var på färde, frågade de, herre, skola vi hugga till med svärd? Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade, låt den det gå så långt. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sade Jesus till dem som hade kommit emot honom, till översteprästen och befälhavarna för tempelvakten och den äldste, så som mot en rövare haven i gått ut med svärd och stavar. Fastän jag var dag har varit med eder i helgedomen, haven i icke sträckt ut edra händer emot mig. Men detta är eder stund och nu råder mörkrets makt. Så grepade honom och förde honom åstad in i översteprästens hus. Så nu är han fast då, Jesus. Och då i kapitel 23. Jesus föres till Pilatus, förhöres, sändes till Herodes, korsfästes, uppgiver andan, begraves. Och det är lite kul då att de tar honom inte till en rättegångssal eller någonting, utan de tar honom till... Först så tar de honom till någons hus här.
Någons hus.
Han arresteras mitt i natten först i ett hus. Jesus föres till Pilatus. Så. De började anklaga honom och sa, vi har funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt. Och han säger sig vara Messias, en konung. Då frågade Pilatus honom och sade, är du judarnas konung? Han svarade honom och sade, du säger det själv.
Det var du som sa det.
Han är så barnslig, Jesus.
Men Jesus har ju också där kommit på det enda svar. Det var det jag tänkte på det förut, att Jesus var så allsmäktig att han kunde svara på frågan, är du bögen i buren? Och svara rätt. Han är den enda som kan göra det. Och det här måste vara, det här måste vara typ en närmst. Ja, det vet man ju inte. Han var Jesus.
Aha.
Men här är det också så. Ja, men är det du som gillar skålen? Var det du som svarar?
This is Jesus. No,
I did. But
Han besegrar också djävulen, vill man säga. Nej, men det står att man ska inte lyda djävulen utan Gud. Men Pilatus sade till översteprästen och till folket: jag finner inte ett brottsligt hos denne man. Då blev det ännu ivrigare och sade: han uppviglar med sin lära folket i hela Judén, allt ifrån Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen, och de fick veta att han var från det land som lydde under Herodes välde. Så ändrade han honom bort till Herodes, som under dessa dagar också var i Jerusalem. Så Pilatus sa, judarna har det här liksom bara så här: ah, Jesus den jävla, han uppviglar. De drar dem till Pilatus, han bara: jaha, du har någon slags claim här att du vill liksom, att du ska vara judans kung och ta över. Nej, det är bara du som säger det. Han bara: nej, men han har inte gjort ett fel. Och då bara: han uppviglar alla. Så bara: men du kommer från Galileen. Jag bara: men åk till Galileen, för fan, det är inte mitt problem.
Det här liksom, nej, det är inte mitt problem. This is not under my jurisdiction.
När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad, så han hade sedan lång tid velat se honom. Han hade nämligen hört talas om honom, och han hoppades nu att få se honom göra något tecken. Men fastän han ställde ganska många frågor på Jesus svarade denna honom intet. Överste prästerna och de skriftlärde stod där och anklagade honom häftigt. De följde liksom efter honom över hela landet.
De går bakom och bara: rabble.
Men Herodes och hans krigsfolk mötte honom med förakt och begabbade honom. Undrar vad det betyder. Och sedan de hade satt på honom en lysande klädnad sände honom tillbaka till Pilatus. Det här är långa avstånd om det också. Herodes och Pilatus blev och den dagen vänner med varandra. Förut hade nämligen dem emellan rått ovänskap. Och då säger Pilatus: i haven fört till mig denne man och sagt att han förleder folket, och jag har nu i eder närvaro anställt en rannsakning med honom, men icke funnit honom skyldig till något av det som i anklagen honom för. Back and forth.
Han har inte gjort någonting. Jo, men titta på det här. Men det här är inte mitt område. Gå till det här stället.
Därför vill jag giva honom lös sedan jag har tuktat honom. Då skriade hela hopen och sade: hav bort dem och giv oss Barabbas lös. Ja, just det. Det här är rätt intressant.
Ja, den här random mördaren som de vill ha fri istället.
Ja, de vänder sig till liksom den judiska folkhopen här då. Som nu helt, det är inte översteprästen här, utan det är typ folket i någon slags mening. Som av någon anledning vill släppa Barabbas, som är någon random mördare som är fängslad.
Mm.
Denna man hade blivit kastad i fängelse på grund av ett upplopp som hade ägt rum i staden och för ett dråps skull. Åter talade Pilatus till dem, ty han önskade att kunna giva Jesus lös. Men det ropade mot honom: korsfäst honom, korsfäst honom. Då talade han till dem för tredje gången och frågade: vad ont har denne då gjort? Jag har icke funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag giva honom lös sedan jag har tuktat honom. Men det låg över honom med höga rop och begärde att han skulle låta korsfästa honom. Och deras rop blev honom övermäktiga. Då dömde Pilatus att så skulle ske som det begärde. Och han lösgav den man det begärde, bla 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 bla. Och ja, Pilatus säger på något sätt här: ja, men då är det inte mitt fel i alla fall. Det var ni som ville det här. Då vände Jesus sig om till dem och sa: i Jerusalems döttrar gråten icke över mig, utan gråten över eder själva och över edra barn. Ty se, den tid ska komma då man ska säga: saliga är det ofruktsamma, det moderliv som icke har varit fött barn, och det bröst som icke har varit givit di.
Pilatus,
ja, det är kvinnor som följer efter dem och gråter här nu, och så bara gråter över det själva.
Men vilken det är Herodes va som säger, om det var mitt fel.
Nej, det är Pilatus.
Det är Pilatus.
Herodes har skickat tillbaka honom.
Just det.
Pilatus bara: men det här är inte mitt distrikt liksom. Det här är Herodes jurisdiction. Herodes kommer dit och bara: gör ett cool trick då. Och så gör han inte det. Han bara står tyst.
Ja, du får gå tillbaka till Pilatus. Du är tråkig.
De vänner av någon anledning. Vi löser deras osämja. Var på Pilatus är: ja, men han har inte gjort någonting. Och prästen bara: jag har visst gjort någonting. Jaha. Så frågar han folket: ja, men vill jag inte släppa Jesus? De bara: nej, Jesus Barabbas istället.
Barabbas.
Varför då?
Vem är Barabbas? Det är han mördaren från för några veckor sedan.
Va? Korsfäst Jesus.
Döda Jesus och ge oss Lasermannen.
Och då säger Pilatus: ja, om ni vill ha Lasermannen. Ja, jag släpper Jesus. Det är inte mitt fel nu i alla fall.
Jag gillar att Pilatus då tänker så här: ah, ja, okej, okay, skitsamma. Vad gör det om 100 år? 2000 år senare.
Pilatus bara: well, now I just look like an asshole. Ja, de korsfäster honom. Huvudskallen korsfäster honom där. Så och ogärningsmannen, ene på höger sidan och andra på vänstra. Men Jesus sade: fader, förlåt dem, ty du veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Men folket stod och såg därpå Och jämväl rådsherrarna drev och gick med honom och sade: andra har han hjälpt, nu må han hjälpa sig själv om han är Guds moder den utvalde. De hånar honom och bara: använd din magi om du är så jävla grym. En av de ogärningsmännen där, de smädade honom och sa: du är ju messias, hjälp då dig själv och oss.
Vad är argumentet här för att han inte gör det?
Nu tycker jag du har lite negativ inställning här. Okay. En annan honom och säger: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han svarade honom: sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset.
Jesus, Jesus, tänk på det här när du är här. Det är liksom jag och din mamma, va? Tänk på det, va? Tänk på det när du dör, va?
Och Jesus ropade med hög röst och sade: fader, dina händer befaller jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde prisade han Gud och sade: så var då denne verkligen en rättfärdig man. Mm. Ja, han vet inte, han överlämnade sin ande till Gud när han dog, antar jag. Okay. Så därför var han bra. Och när allt folket, det som hade kommit tillsammans för att se här på, såg vad som skedde, slog det sig för bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner stod upp på avstånd och såg, och detta bland dem också några kvinnor, det som hade följt med honom från Galileen. De, Josef, en av hans följare, går till Pilatus och ber att få Jesus kropp. Han tog med den och svepte den i en linneduk. Sedan lade han den i en grav som var uthuggen i klippan och där ännu ingen hade varit lagd. Sen vände de hem igen och rädde till välluktande kryddor och smöljelse. Men på sabbaten vore det stilla efter lagens bud.
Begraver honom bara så här: well, that was that. Vad är vi nu? Ingen aning.
Kapitel 24. Änglar förkunnar Jesu uppståndelse för kvinnorna vid graven. Jesus uppenbarar sig för två lärjungar på väg till Emmaus.
Oj!
Och för de församlade lärjungarna i Jerusalem. Giver dem sin välsignelse, upptages till himlen. Ja, det här har ni hört innan. De kommer dit med välluktande kryddor och de finner att stenen var borttagen. Då går de in där, hittar inte Jesus kropp. Ja, han går in och frågar efter sina vakter. De säger att han inte är här, han är återuppstånden.
Vi ska börja in och kolla på hans lik. Nej, han är inte här. Va? Nej, han är inte här. Vadå? Nej, han är återuppstånden, han är inte här.
Okay. Ursäkta.
Va?
Ja, och han återuppstår. Bla, 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 bla.
Den här kungen gick alltså in i en sten och lyckades komma ut igen. Till skillnad från den här gamla ynglinga kungen som gick in i en sten och sen blev instängd av en dvärg.
Så du menar att Jesus slår vår svenska kungen med
hästlängder? Callback till det ynglinga avsnittet.
Står de och pratar lite här, vad fan har hänt? Medan de nu talade här om stod han själv mitt ibland dem och sa det till dem: frid vare med er.
Men vad hände egentligen? Sen plötsligt bara, jag vet inte vad som hände.
Surprise to see me, fucker! Då blev de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de såg. Men han sa det till dem: varför är ni så förskräckta och varför uppstiga ett fivel i edra hjärtan? Sen här mina händer och mina fötter och sen att det är jag själv. Ja, tagen på mig och sen en ande. Och sen menar jag. En ande har ju icke kött och ben så som i sen mig hava. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Men då det ändå icke trodde för glädjes skull utan allenast förundrade sig, sade han till dem: haven i här något att äta? Jag räckte det honom ett stycke stekt fisk och något av en honungskaka. Och han tog det och åt därav i deras åsyn. Och han sade till dem: det är så som jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Moses lag och hos profeten och i salmerna. Därefter öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sade till dem: det är så skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk och först i Jerusalem. I kunnen vittna härom. Och se, jag vill sända till eder vad min fader har utlovat, men i skolan stanna kvar här i staden till dess ifrån höjden bliven beklädda med kraft. Sedan förde han dem ut till Betania, och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem försvann han ifrån dem och blev upptagen i himlen. Då tillbad de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem uppfyllda av stor glädje. Och de voro sedan alltid i helgedomen och lovade Gud. Slut på Lukas evangeliet.
Snipp, snapp, snut. Så var evangeliet slut.
Så var evangeliet slut.
Ja.
Här nästan inte. Så ska vi prata om hur mycket av det här känns rimligt. Då har vi gått igenom Lukas evangeliet.
Yes.
Och vi behandlar ju det som historisk fakta. Nej, det gör vi faktiskt inte. Men vi behandlar det som någon slags outline för vad som kan ha hänt. För
att... Ja, det är väl den vi, i alla fall den här berättelsen som vi utgår ifrån när vi pratar om kungen Jesus i alla fall.
Det är ju så, för att även om man läser om Jesus historiskt så är det ju att de huvudsakliga källorna är ju fortfarande evangelierna. Det är det man, ja, det är de närmast och mest detaljmässigt beskrivande källorna om hans liv. Sen finns det sekundära källor, men det är mer att man nämner Jesus i förbifarten. Det finns lite romare som nämner någon predikant som gjorde så och bla 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 bla.
Mm.
Och sådana saker. Men huvudsakligen är väl evangelierna man baseras på. Vad kan man säga om Jesus? Fanns han? Det är troligtvis svaret ja på.
Eller någon person som i alla fall har gjort några av de här grejerna eller sades göra alla de här grejerna har nog funnits.
Ett ganska övertygande argument som jag sätter på, det är att alltså, vi har ju mer källor om Jesus än vad vi har om Alexander den Store till exempel.
Ja, du sa det här om dagen, det är ja. Ganska, vilket är en ganska rolig roligt sätt att vad får man säga, jämföra på.
Ja.
För det är ju inte så många som frågar om huruvida Alexander den Store funnits på riktigt eller inte.
Jag är mer med att luta mot att det, alltså, Jesus som person fanns nog. Det var nog inte heller ens bara ett... Det är klart att så här berättelsen om honom har slagits upp och sådär. Men starka argument är, och det är mycket det Kautsky tar upp här som vi kommer nu baseras på, Karl Kautsky i sin bok The Foundations of Christianity, att hela den här absurda grejen med Betlehem, att de måste åka dit.
Mm.
Om det var så att de bara fabricerade någon rakt på, då hade de bara, han föddes i Betlehem, han växte upp i Betlehem, han är Davids son och det där. Men att de måste göra de här konstiga krumbukterna, att okej, vi vet alla att han var från Galileen, men han var föddes faktiskt i Betlehem för att så och så och så.
Men också att, inte bara det, utan också att man var tvungen att hitta på att Josef var,
precis,
var släkt, eller var av ätten David. Vilket man hade ju bara kunnat ta någon som hette David Davidsson. Som var så
ja, kung. Och bara kringgå Josef totalt. Precis. Att en kvinna bara föder ett barn,
ja,
av ingen anledning.
Varför ska man koppla det här till massa personer som gör det krångligare än vad det behöver vara? Men vilket det ju pekar på att det kanske finns någon slags liksom historisk sanning.
Att det är så opraktiskt för dem tyder ju på att det finns antagligen någon, alltså ett personligt livsöde de måste förhålla sig till. Inte bara det fanns en predikant som gjorde det här.
Nej.
Utan detaljerna med vad... Och det är ju inte konstigt heller, för att om Jesus blev en stor politisk religiös ledare i sin samtid, då är det såklart folk skulle veta så här, vilket hus kommer han från, vad hans släktingar, hans bror Jakob lever ju också och är en tidig religiös ledare liksom. Han har ju en familj, Jesus. Jag vet inte om vi tar upp det i Lukas evangeliet, men den familjen kommer ju till honom och säger att han har blivit galen. Men han måste, då säger han nö. Och sen har snaggat att han, ja, skitsamma, det är massa, han har ju massa, nej, han, det finns några konstiga uttalanden mer som man ska säga hata sin familj, med vilket han menar att han är en jävla emo. Nej, men att han menar att du liksom att du ska gå in i flocken på något sätt och sådär.
Han är
liksom
den som springer in, smäller dörren och skriker, "You're not my real father. God is my real father. I want to home to my real father."
Han är extremt,
och spelar My Chemical Romance på jättehög volym.
Mm. En annan kul sak är när Kautsky pratar om korsfästningen. Jag läser ett stycke härifrån, för det, han pekar ut absurditeterna mycket på ett roligt sätt. "When the Gentile Christians took over the tradition," alltså Gentile, icke-judarna helt enkelt. "When the Gentile Christians took over the tradition of this death on the cross, they soon found a fly in the ointment. The tradition said that Jesus had been crucified by the Romans as a Jewish Messiah, as king of the Jews, that is, as a defender of the of Jewish independence and a traitor to Roman authority. After the fall of Jerusalem, this tradition became doubly awkward. Christianity had come into complete opposition to Judaism, and in addition wanted to be on good terms with the Roman power. The trick was now to give the tradition such a twist that the guilt of Christ's crucifixion should be shifted onto the Jews, and Christ himself cleared not merely of any violence, but of any feelings of Jewish patriotism or enmity to Rome." Och han skriver också, också ovan där skriven, "The crucifixion of the Messiah was an idea so alien to Jewish thought, which could only imagine the Messiah in all the glory of a conquering hero, that it would require an actual occurrence, the martyrdom of a champion of the good cause, who had made an indelible impression on his supporters to make the idea of the crucified Messiah at all acceptable." Så den här judiska idén, alltså under Jesus samtid, så lyfter man antagligen upp honom som Messias så här, och det är en stor krigare som ska göra oss självständiga igen och göra the kingdom of God, bla bla bla. Folk lite gillar det här.
Den finns traditionen av att ha liksom en krigarkung som i att han kommer, amen,
ja, han kommer fighter, komma och liksom, de är så här, väldigt resentimentsdrivet typ, vi är så jävla nedtryckta, men en dag så ska vi visa de där jävlarna.
Ja.
Och det som ger honom sprängkraften och ger så att det är både den här, alltså att han är någon form av judisk nationalist som vill driva ut romarna, men att han också får det här, att han får med alla plebejer och får med straff och massor för att han har det här mer egalitära budskapet och så. Mm. Men det är en rörelse inom judendomen.
Mm.
Men när då de helt och hållet slår sönder, för att när det här börjar stabiliseras på 70 efter Kristus, och så är det Trajan eller någon som kejsade, då är det inte massa inbördeskrig och problem i Rom längre, så det blir lite stabilitet. Mm. Så att nu kan man sätta ner foten mot alla upprorsmakare, till exempel de i Jerusalem.
Mm.
Så de förstör templet i Jerusalem en andra gång och judarna sprids ut över världen. Och de kristna börjar lägga om sin strategi här nu då, att de börjar vända sig mot icke-judar och att de börjar vända sig mer och mer och liksom komma in i den romerska staten på något sätt. Och då måste de göra den här flip-moven som Kautsky beskriver här. Och vilket är ett problem, eftersom att de är, har en anti-romersk revolutionär som förebild.
Det är svårt att sälja in Mao på moderata partistämman.
Ja, eller hur? Men som maoisterna gjorde en lång marsch genom institutionerna, så gjorde Jesus det med här. Men de måste ju flippa liksom väldigt mycket vad hela den här tron är för någonting. Mm. Först så är den antijudisk, vilket är det börjar som en sån här judisk nationalistisk rörelse.
Och som blir antijudisk istället.
Ja, precis. Ja. Den blir antijudisk. Ja. Och den blir så här extremt så här auktoritär, och den går liksom ut på att så här, det går ju ut på, som kristendomen mer och mer utvecklas, en gudomlig ordning uppifrån, ja, som välsignar att det ser ut som det gör.
Det finns bara en gud, och jag är din gud. Och ja, du ska lyssna på Gud.
Och alltså det går ju emot alla de här liksom jämställdhetsbudskapen som fanns innan. Och jo, det är därför de måste tona ner allt det här våld. Det här är Kautskys take, de måste tona ner allt det här våldet. Och att, det, att man ska inte hugga huvudet av det rike, utan man ska liksom mer... Det är symboliskt menat och sådär.
En rik kommer ha lika stor chans att komma in i himlen som en kamel har att komma igenom ett nålsöga. Ja, det blir att det är omöjligt. Nej, men det är mest att det är så här, det låter lite coolt att säga det, men det är, så här, det är klart att det kommer gå.
Det är steg ett i den här degenereringen svenska kyrkan nu befinner sig, att allting kan man bara säga, ja men det är bara symboliskt, det är berättelse, det är metaforer, det är så här, man bara... At some point så spelar den här boken någon jävla roll.
Jag tycker att det blir den här domino, den här memen med så här domino. Det börjar med en superliten dominobricka, så blir det bara större, 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 så det är en skitstor dominobricka.
Men det är lite kul då, för hela idén med judendomen med Messias är ju att det är en kung av judarna som ska komma tillbaka och liksom
och rädda judarna
sak framåt och, ja, och kriga liksom.
Ja, ja, precis.
Och då att han blir så jävla ägd som korsfäst. Alltså det är ju så pinsamt för dem.
Det blir ju lite
och att hela religionens symbol blir liksom det här mordvapnet.
Jo, jo, just det, ja. Ja, det är en sån där grej att man skämtar om att det är så här lustigt att ni har... Liksom ni har snubben, eller det som dödade eran gud, det har ni som logga.
På ett sätt är det genialt, men samtidigt patetiskt. Jo. Att liksom tecknet på hur jävla ägd man blev, man bara, det är faktiskt ett tecken på vår styrka.
What doesn't kill us make us strong, I mean, I guess.
Vanligtvis kan man säga så, yeah, yeah, whatever you tell yourself, loser.
Ja.
Men det lyckades ju.
Ja, det, om det finns någonting man kan säga så är det väl att det kristna projektet lyckades ganska bra.
Mm. På något sätt. Det är liksom the biggest ruse in history. Att de så här flippar runt vad hela grejen var.
Men det är någonting som är intressant om man tänker att de här, när det här fortfarande var en judisk sekt, att man då visar att ja, men det här är judarnas nya krigskonung. Och sen bara, oj, nu dog han.
Men också att det är så att domedagen är nära med honom. Det är, så, det är ja, också det. En kristen grej som man förutser domedagen hela tiden. Men att det blir ju pinsamt där.
Jo, men det jag tycker är intressant, jag har aldrig tänkt på det förut, det här liksom att i alla fall hans Kautskys take, att det här handlar om att den kristna rörelsen måste försöka sälja in sig till romarna plötsligt. För det blir, och det är ju, nu har vi sagt det redan, men det är ju en jävligt rolig idé att bara så här, gå fram till romarna och bara så här, vi har en ny religion för er. Ni vet han som ville störta er, driva ut er ur det här landet och ville starta en stat bara för liksom det här folket som bor här och inte er. You should really like that guy. Jag tror att det här har någonting för er.
Ja, och liksom flip-moven här går ju ännu längre i det då att de... Alltså det här med Pilates, att Pilates av någon anledning så att hela judiska folket vill korsfästa Jesus hela tiden. Så det är judarnas fel på något
sätt. Ja, ni älskade de Jesus, men sen plötsligt bara flipp.
Och att Pilates då, som är romare, att han är så här, nej men jag vill släppa en mördare, så men då släpper jag väl mördare.
Ja, det är helt fel.
Man kan ju väldigt lätt föreställa sig för att det här är någonting de visar upp för romarna, att vara så här, alltså ni gjorde inget fel. Ni visste ju inte ens vem det var. Det var ju de där jävla judarna som låg bakom alltihop så. Men jag trodde ni var judar. Ja, vi var det förut. Men det är så...
It's complicated.
Lite krångligt allt det här. Men alltså också att det blir ju centralt för kristendomen att vara antisemitisk, ironiskt nog. Eftersom att man måste säga, det var judarna som dödade Jesus. Men Jesus var en jude. Ni är ju judar.
Nej!
Du lyssnar inte.
Förlåt, jag har lite svårt att följa med. De kanske kom fram av någon sån här... Det var jättetoleranta romare som ville att alla skulle komma överens i ett mångkulturellt samhälle. Men det var en sån här etnisk, sekteristisk konflikt inom judendomen som de fick förhålla sig till och bara... Men ni lyssnar inte på det! Förlåt, det är väldigt viktigt att vi representerar alla trosformer i romarriket. Förklara, ge dem en plattform. Man bara... Det låter väldigt mycket som att ni bara vill döda era judiska vänner. Våra judiska vänner, de är inte alls med oss! Man bara,
okej, Shlomo.
Och sen blev... Hela romarriket, I can't believe it's not Jewish.
Ja, verkligen.
Det gick ju bra för dem.
Det gick ju ganska bra för dem, måste man ändå säga.
Och av någon anledning så sitter vi då fortfarande i den protestantiska, sekulariserade svenska kyrkan idag och säger Hosianna Davidsson, som att det skulle ha någon som helst betydelse för någonting.
Det är ju jävligt roligt ändå. Ja. Att det verkligen har fäst sig.
Det är inte konstigt att man sitter där så liten på skolavslutning och är så jävla förvirrad. Men varför är han Davidsson? Man fick ju ofta en svar från lärare och vuxen. Så här, jo, men David var en kung som vi gjorde. Man bara, vi är inte
han
judar.
Var kung. Eller vad? Han var judisk kung. Ah. Va?
Vad spelar det för roll? Så här, oh little child, du kommer förstå när du blir stor.
Jo, men du förstår David, det var ju ätten och Salomon och sånt. Ah. Right.
Men jag har fler frågor. We better hurry up, tomorrow's Christmas day. Ja, för att sammanfatta de här väldigt roliga motsättningarna i vad Jesus då, Davids son, Hosianna etc. Vad alla de här motsättningarna som svävar runt honom. Så kan vi ta ett stycke från Kautsky som sammanfattar det väldigt väl. We have seen that some elements of Christianity, such as monotheism, messianism, belief in the resurrection and Essenian communism. Ja. Fråga inte så många frågor för vi förklarade det någon gång. Arose within Judaism, and that a part of the lower classes of that nation saw their longings and wishes best expressed in the combination of those elements. We saw further that all through the social organism of the Roman world empire, conditions prevailed which tended to make it more receptive, particularly in its proletarian parts, to the new trends stemming from Judaism. But these currents not only broke away from Judaism as soon as they came under the influence of the non-Jewish milieu, but were even directly hostile to it. They now merged with currents in the dying Greco-Roman world, which changed the spirit of strong national democracy that prevailed in Judaism up to the destruction of Jerusalem into its complete opposite, replacing it with spineless submission, servility, and the longing for death. Det är så här, Jesus, Kautsky, ja, Jesus. Det är liksom, han går på.
Yikes.
Vilken jävla episk burn.
Och det har väl egentligen varit en sammanfattning av Jesus Hosianna Davidsson.
Ja, precis. Härlig kille.
Ja.
Och vi tänkte att vi brukar köra vårt klassiska inslag Härlig konung, barnhugg.
Ja.
Spela jingen om du vill.
Kan vi köra jingen här om du vill.
Jag har honom såg en gång.
Vi brukar köra det inslaget.
Mm.
Men vi får nog ändå säga så här. Vi håller oss till ja, nej, var Jesus en härlig konung? Ja. Och sen motiverar vi det. Och sen kommer vi diskutera vem i den här berättelsen som borde få ett barnehugg.
Mm.
Så jag tänker, vi gör vår klassiska nedräkning här. Ja eller nej? Och så motiverar vi efterhand om man var en härlig konung eller inte.
Åh gud, vänta lite då. Om Jesus var en härlig konung.
Och nu tänker vi så här. Ja. Nu är vi inte elaka mot religiösa eller någonting här.
Nej.
Nu försöker vi tänka den historiska Jesus så som vi har tolkat honom från det här. Och låta honom som en bra statsman. Var hans statsbygge, var hans projekt, var det rimligt?
Ja, okej.
3, 2, 1.
Nej.
Ja. Spännande.
Okej.
Vem av oss ska börja motivera här?
Vad börjar du då?
Ja, alltså jag tycker mest det Kautsky som har skrivit det. Han var ju med i Andra Internationalen. De var socialister allihopa, han var marxist och hela köret. Han är väldigt tendensiös när han skriver det. Han vill ju framställa honom som någon form av protosocialist. Vi försöker hålla vår politik utanför ofta. Jag kan ju avslöja, jag är ju lite socialist själv. Jag tycker ju sånt är bra, jag gillar ju sådana grejer. Så jag tänker att av den enkla anledningen, han var skit fattiga människor, de bröt bröd tillsammans och delade, att det var baserat på plebejerna i städerna. Mm. Jag inser att det är ett jävligt svagt bygge. Mm. För att det är en, för att Mike Sissi snörda in oss lite som Kautsky säger, det var en communism of consumption. Alltså att det enda som de kommunistiskt kunde äga tillsammans, det var mat och saker att producera. Mm. Men det som man kanske vill göra i Sovjetunionen då, att man på något sätt, kan man mena att man totalt misslyckas med det i och för sig, men att man gemensamt ville äga produktion. Mm. Det är det som liksom garanterar att ett sånt här samhälle kan leva överhuvudtaget. Du kan inte riktigt bygga ett sånt samhälle på tiggare, folk som tar emot båtar i hamnen, hushållstjänare, horor. Mm. Liksom det, bönderna var ju inte ens involverade i det här, för att det var väldigt statsorienterat, det här bygget. Så det är ju inte så hållbart. Det är fortfarande de här människorna, så fort de här rika människorna som de är beroende av, och han säger det, att det var mer eller mindre, alltså finansieringen till det här systemet, eller den här rörelsen som försökte bygga, var mer eller mindre utpressning av de rika.
Mm.
Och det funkar ju så länge romarna har massa inbördeskrig och är svaga borta hos sig. Då kan man ju liksom ha, då kan man skita i lag och ordning och bara gå runt och liksom spöa massa judiska nördar som har pengar. Jo. Och föra det till sin stora liksom konsumtionskommunism. Jag inser alla de här invändningarna. Jag tycker det är en fin tanke.
Ja, jag tycker han gjorde sitt bästa. Jag tycker inte en fin tanke är...
Och våld är nice.
Ja, just det. En fin tanke, man ska jobba för de fattiga, våld är bra.
Ja.
Sådär som man brukar höra från hippies. Det är en fin tanke, men jag är inte övertygad om att han var... Om någon anledning var väldigt nära på att säga, jag är inte övertygad om att Hitler var en bra... Och jag vet inte varför du nästan blev Hitler.
Istället för Jesus.
Ja.
Mm. Ja.
Väldigt Freudian slip.
Man har båda grundat de största antisemitiska rörelserna i historien, så det kan ju vara kopplingen där.
Ja, jo, det har en poäng. Mm. Jag är inte övertygad om att det här, liksom, den här trevliga idén om att ha en så här egalitär rörelse gör honom till en bra statsman, vilket vi ändå är väl det vi diskuterar nu. Är en bra statsman, en härlig konung på det sättet. Han kanske är härlig på det sättet att han hade det är tanken som räknas. Han vill hjälpa de fattiga liksom. Samtidigt min bild av Jesus och hela Jesus lilla gäng är ju väldigt präglad av Jesus Christ Superstar. Där Jesus mer känns som typ John Lennon, som har blivit så här, fått för mycket självförtroende och bara så här, ni fattar mig bara inte, ni förstår bara inte, ni måste hänga med på, you're not even on my level yet, och liksom, ja, det är väldigt här liksom det här hippiesektiga
och självgoda, va,
ja, väldigt självgott, känner jag. Om jag tänker mig att hans familj kommer och säger du har blivit galen, och han bara, ja, men håll käften, det är ni som är jävla fittor.
Otacksam.
Ja, verkligen. Och, ja, jag vet inte.
Jag säger så här, du börjar faktiskt övertyga mig lite här.
Jag gillade Jesus när han släppte sin första skiva. Men jag tyckte han sålde ut mot slutet.
Ja. Han är ju per definition en dålig statsman, det måste man ju säga.
Jo.
Jag gillar den goa tanken och sådär.
Mm.
Och sen, alltså man kunde ju inte ens fråga honom om han ville ha det som i Sovjet eller.
Nej, precis.
Bara, du förstår. De vet ju inte ens vad Sovjet är.
Nej, eller så... Inte ens det kunde man säga.
Nej, vill du ha det som i interrummet? Jag vet inte, konstig take. Jag håller med dig, dålig statsman. Inte en ohärlig konung, men ja. Härlig kille.
Härlig kille, ohärlig konung. Har du något banehugg?
Oh.
Man får inte säga Judas, för det är fusk.
Mm, för det är man, så uppenbart.
Det är för uppenbart.
Det är kanske också att, jag menar, om Judas här, så här, det här kommer ju inte gå.
Jag säger Judas, men den andra Judas. Fuck that guy.
Nej, jag får inte säga, jag vet ingenting om honom. Omotiverad val. Man kanske inte ska ge Judas barnhugg just för att det var det, att han såg att det här är inte ett långsiktigt bygge.
Ja.
Att han såg, det är ju, bra, men det kommer klappa ihop snart.
Det är ju också taken i Jesus Christ Superstar, att Judas ångrar sig direkt, men hela grejen är ju att han tror att han räddar rörelsen genom att anmäla Jesus, för att Jesus har blivit knäpp.
Ah, och, för att romarna kommer ha ihjäl alla annars.
Typ, liksom, ja, men typ. Och han säger till romarna att Jesus själv vet att han hade inte haft någonting emot att jag var här. För han tror ändå på något sätt att Jesus vill rädda den här rörelsen, men han blir för upptagen av sig själv eller något sånt där.
Mm.
Så i Jesus Christ Superstar så är Judas lite utav en typ hjälte-antihjälte typ, missförstådd. Mm. Vilket är väl anledningen till att den inte är så populär bland kristna.
Jag tänker inte barnhugga honom för att det är lite för komplicerade takes och för att det är lite tråkigt genom barnhugget. Så...
Tänker lite Herodes den yngre.
Som
bara så här kung som sitter och bara, ja, men gör vatten till vin då. Så Jesus bara, nej, det tänker inte göra. Oh, du tråkig. Skicka tillbaka honom till Pilates.
Ska vi göra en nedräkning här då?
Jag har ju redan dragit flera som jag har flera idéer.
Ja.
Det blir en slappare banehugg här.
Ja, men jag har sagt min. Så
ja, men säg din då.
3, 2, 1, Kaifas.
Ah.
Han är ju helt störig. Det är för att det är så han sviker Jesus och han bara är en jävla pappet till romersk makt och så. Men att han springer runt bakom Jesus. Men han är en uppviglare!
Ja.
Alltså det är bitchigt och gnälligt med honom.
Ja, och också att han, men Kaifas var väl en judisk präst, va?
Ja, men han tillhör ju de här som styr över, som är liksom det judiska ledarskapet, men som är totala puppets till Rom.
Så han är liksom en husblatte också?
Ja, precis. Det är Malcolm X hade inte gillat honom.
Nej.
Det kan jag säga. Jag tänkte, Shlomo X.
Shlomo X.
Jebedia X. Malcolm kanske är ett judiskt namn ursprungligen. Det är bibliskt namn i alla fall.
Säkert.
Ja. Så bara Malcolm X.
Mm.
Eller vad är hebreiska namnet för X? Malcolm Golheim!
Golheim! Hoi, hoi, men...
Eller var Malcolm...
för det var ett X. Malcolm... Ja, där har vi ändå satt punkt för berättelsen om Jesus hos Janna.
Davidsson.
Davidsson.
Ja.
Jesus...
Jesus H. Davidsson.
Jesus H. Davidsson.
Han heter Jesus H. Christ.
Ja, det H-et, vad är det?
Är det hos Janna?
Harry.
Fan vad okunniga vi är.
Jesus Holy Christ är det ju, eller?
Ja, tror det.
Ja.
Så holy då, eller?
H är för holy.
Okej, okay. Ja, men det där är amerikaner som har fått något. Ja, vi tackar för oss då. Och vi vill tacka er lyssnare.
Vi vill också tacka speciellt våra lyssnare som har valt att gå in på Patreon och ge oss pengar.
Ja, ska vi läsa ut dem kanske?
Ja, det tycker jag faktiskt vi ska göra.
Ja.
För er som lyssnar mycket på Kungpodden och känner att vi kan bidra med apanage till de här två killarna som sitter och lallar i 2 timmar och pratar om...
Kungen, om du lyssnar.
Ja, kungen. Så gå in på patreon.com/kungpodden. Det har nämligen Viktor Johansson gjort.
Tack, Viktor.
Per Hagvall gjort. Och Simon Ekhamra gjort.
Hade vi inte 8... Va? Patreoner?
Nej, 8 underskrifter i Impeach Chris och Neil har vi.
Så Kamprad är inte Patreon plus.
Ingvar Kamprad är tyvärr inte en Patreon plus.
Det hade varit bra för han har jättemycket
han hade kunnat. Jag fattar mycket han kunde pledgea.
Han
kunde pledgea 10 000 kronor per avsnitt.
Oj, sjukt.
Ja.
Och en möbel.
Vi vill också tacka
Victor Toverstrid som har gjort den nya gingen förhoppningsvis.
Om jag tur
till det här avsnittet.
Mm.
Ni kan kolla upp hans företag WinterActive som är ett spelutvecklingsföretag. Ni kan kolla in han på Twitter på @skojaaldrigpappi. Jag vill också tacka Julius Gullbog som läser upp våra titelkort som jag fortfarande i avsnitt 735 eller vad det är för någonting fortfarande inte vet om det är vad man kallar det, men det är
alla,
säger...
vi kallar det för titelkort i varenda avsnitt så har vi den här långa harangen av att vi inte vet vad vi ska kalla.
Vi lösa det här någon gång, men det har vi inte gjort.
Jag tror vi har gjort det om vi bara kallar det titelkort.
Jag vill tacka Julius Gullbog som läser upp våra titelkort. Ni kan kolla in honom på juliusgullbog.se. Hans företag Vokus Pokus. Han är alltså en röstskådespelare och ett röstskådespelarföretag. Nästa avsnitt, Ante.
Mm.
Då blir det Albrecht.
Ja.
Tillbaka på det vanliga spåret.
Och tillbaka i ett nytt årtionde.
Oh my
första
lord.
Första avsnitt i 20-talet.
Det glada 20-talet.
Ja.
Kan det vara kungens år? Tionde?
Decennium. Det här måste ju vara kungafamiljens årtionde. Kan det, vara det, här, det kan vara det här årtiondet vi får en ny statsregent.
Oh.
Om Gud förbjuder någonting skulle hända våran Carl Gustav. Innan vi stänger boken för det här avsnittet så är det faktiskt julafton. Så jag skulle vilja tända ett ljus och dra en liten dikt. Så vi börjar med att tända ett julljus. Julen, den är nära. Dessa olyckliga för vilka frälsningsarméns grytor hållas kokande. Till alla människor en god vilja, nu tändas 1000 juleljus. Vem tänder ljus för den som vandrar i mörker? Dansa kring granen, hopp faller allan. Glädjens högtid, kallt, lyser julens stjärna på dem som icke hava något hem. Att ta från folket och ge åt de kungliga. Från oss alla i Kungpodden till er alla där ute som lyssnar. En riktigt
god jul. Nej, ett meddelande om tunga skattepålagor på folket i kronan. Fint, Ante.
Tack så mycket.
God jul.
God jul.